Första kungaboken, kapitel 1. När kung David var gammal var han frusen av sig och blev inte varm hur många filtar man än bredde över honom. Man sökte över hela landet för att få tag i en ung, vacker och lämplig flicka. Och slutligen fann man Abisag från Sunem som fördes till kungen. Hon var mycket vacker och hon tog hand om kungen och passade upp på honom, men kungen hade inget intimt umgänge med henne. Samtidigt lät Davids son Adonia, vars mor hette Haggit, att utropa sig till kung istället för sin åldrige far. Han skaffade sig vagnar och ryttare och 50 män att springa före vagnen. Hans far hade aldrig velat gå till rätta med honom och fråga vad han menade med detta. Adonia såg mycket bra ut och han var Absaloms yngre bror. Han fick med sig Joab, överbefälhavaren, och prästen Ebiater, och de lovade att hjälpa honom till makten. Men bland de som fortsatte att vara trogna mot kung David och vägrade acceptera Adonia fanns prästen Sadok och Benadja, Jojadas son, profeten Natan, Simei, Rei och Davids hjältar. Adonia begav sig till Rogelskällan, där han offrade får, tjurar och gödkalvar vid Sohelet-stenen. Därefter kallade han samman alla sina bröder, kungens söner och alla de män i Juda som var i kungens tjänst. Men han inbjöd inte profeten Natan, Benadja, Davids hjältar och sin bror Salomo. Då gick profeten Natan till Salomos mor, Batseba, och frågade henne: "Känner du till att Haggits son Adonia nu är kung och att vår herre David inte ens vet om det? Om du vill rädda ditt eget och din sons Salomos liv, så ska du göra det jag säger till dig. Du ska genast gå till kung David och fråga honom: "Min herre, har du inte lovat mig att min son Salomo ska bli kung efter dig och sitta på din tron? Hur kan det då komma sig att Adonia regerar nu? Medan du talar med honom ska jag komma in och bekräfta allt du säger." Batseba gick till den gamle kungen i hans rum där Abisag sköt om honom. Batseba bugade sig djupt för honom och böjde knä. David frågade henne: "Vad har du på hjärtat?" "Min herre och kung," svarade hon, "du svor inför Herren din Gud och lovade mig att min son Salomo skulle efterträda dig på tronen. Nu har Adonia blivit kung istället, utan att du ens vet om det. Han har firat sin kröning genom att offra oxar, gödkalvar och en mängd får. Och han har inbjudit alla dina söner och prästen Ebiatar och Joab, överbefälhavaren, men inte Salomo. Nu vill hela Israel veta om du verkligen har utsett Adonia till din efterträdare. Om du inte gör någonting åt detta så kommer min son Salomo och jag att avrättas som brottslingar så snart du är borta." Medan hon fortfarande talade med kungen kom profeten Natan. Man meddelade kungen detta och han lät honom komma in i rummet. Natan bugade sig djupt för kungen och frågade: "Herre, har du utsett Adonia att bli kung efter dig? Idag firar han sin kröning genom att offra tjurar, gödkalvar och får. Och han har inbjudit dina söner till festligheterna, prästen Ebiatar och dina bästa män. De äter och dricker tillsammans med honom och ropar: "Länge leve kung Adonia!" Men prästen Sadok och Benadja och Salomo och mig har han inte bjudit. Har detta skett med din vetskap? Man kan ju tro det, eftersom du inte har sagt ett ord om vilken av dina söner som du har valt att bli kung efter dig." "Kalla tillbaka Batseba," sa David. Batseba kom omedelbart och gick fram till kungen igen. Kung David gav då ett löfte under ed: "Så sant Herren lever, han som har räddat mig från alla faror, lovar jag att din son Salomo ska bli kung och sitta på min tron, precis som jag tidigare sagt under ed inför Herren Israels Gud." Då bugade sig Batseba djupt inför honom och utropade: "Tack min herre och kung, må du leva i evighet." "Kalla hit prästen Sadok, profeten Natan och Benadja, Jojadas son," befallde kungen. När de kom sa han till dem: "Ta med er mina män och för Salomo till Gihon. Han ska rida på min egen mulåsna. I Gihon ska du Sadok och du Natan smörja honom till kung över Israel. Sedan ska ni blåsa i trumpeten och ropa: "Länge leve kung Salomo!" För honom sedan tillbaka hit och sätt honom på min tron som den nya kungen. För jag har utsett honom att härska över Israel och Juda." "Amen, må det bli så," svarade Benadja och tillade: "Herren ska vara med Salomo på samma sätt som han har varit med dig, och hans rike ska bli ännu mäktigare än ditt." Prästen Sadok, profeten Natan och Benadja med kung Davids livvakt tog alltså med sig Salomo till Gihon, och han red på kung Davids egen mulåsna. Sadok tog hornet med helig olja från tabernaklet och hällde över Salomo. Man blåste i trumpet och allt folket ropade: "Länge leve kung Salomo!" Sedan återvände de alla till Jerusalem under musik och jubelrop så att marken skakade. Adonia och hans gäster hörde också all uppståndelse, just som de skulle avsluta sin fest. "Vad är det som pågår? Varför är hela staden i uppror?" frågade Joab när han hörde trumpetsignalerna. Innan han hunnit säga mer kom prästen Ebiatars son Jonathan inrusade. "Kom hit," sa Adonia. "En man som du kommer säkert med goda nyheter." "Nej, tyvärr inte," ropade Jonathan. "David har utropat Salomo till kung. Han har sänt honom till Gihon tillsammans med prästen Sadok och profeten Natan och Benadja under beskydd av kungens egen livvakt, och Salomo red på kungens egen mulåsna. Sadok och Natan har smort honom till kung där. Nu har de just kommit tillbaka och hela staden firar det. Det är därför det är ett sådant oväsen. Salomo sitter redan på tronen och de styrande gratulerar David och säger: Gud ska välsigna dig mer genom Salomo än han har välsignat dig personligen. Ja, han ska till och med göra Salomos rike ännu större än vad ditt har varit. Och kungen har sagt, där han ligger i sin säng: Välsignad vare Herren, Israels Gud, som har utsett en av mina söner att sitta på min tron, medan jag ännu lever och får se det med egna ögon." Då flydde Adonia och hans gäster i panik från festen. För att skydda sig från Salomo rusade Adonia in i Herrens tält och grep tag i hornen på altaret för att be om nåd. När Salomo fick höra detta sa han: "Om han uppför sig som det förväntas av honom kommer inget att hända, men annars måste han dö." Kung Salomo lät kalla Adonia till sig och man hämtade honom från altaret. När han kom bugade han sig djupt för kungen, men Salomo avfärdade honom helt kort med orden: "Ge dig iväg hem." Kapitel 2. När kung David kände att slutet för hans del var nära, förmanade han sin son Salomo: "Nu går jag snart dit varje människa på jorden måste gå en dag. Jag räknar med att du ska bli en värdig efterföljare. Lyd Guds lagar och vandra på hans vägar. Håll alla bud som är nedskrivna i Moses lag, så att du får framgång i allt vad du gör och vart du än vänder dig. Om du gör det så ska Herren infria alla de löften han gav mig. Han sa att om mina barn och deras ättlingar ger akt på hur de vandrar och är trogna mot honom, så kommer alltid någon av dem att vara kung över Israel. Och min kungaätt ska aldrig ta slut. Hör nu på vad jag säger. Du vet att Joab dödade mina två generaler, Abner och Amasa. Han lät deras blod flyta som om de hade legat i krig med varandra. Du är en vis man och vet vad du bör göra. Så låt honom inte dö i frid av hög ålder. Men var barmhärtig mot gilealiten Barzillais söner. Låt dem få vara ständiga gäster vid ditt bord, för de tog hand om mig när jag flydde från din bror Absalom. Och du kommer väl ihåg Simei, Geras son, Benjaminiten från Behurim. Han uttalade en fruktansvärd förbannelse över mig när jag var på väg till Mahanaim. När han sedan kom ner till mig vid Jordanfloden lovade jag att inte döda honom. Men du är inte bunden vid det löftet. Du är en vis man och vet hur du ska göra. Visst är han gammal redan, men avsluta hans liv i förtid." Sedan dog David och han begravdes i Jerusalem. Han hade regerat över Israel i 40 år, 7 år i Hebron och 33 i Jerusalem. Salomo blev kung efter sin far David och satte sig på hans tron, och hans makt ifrågasattes inte. En dag kom Haggits son Adonia på besök till Salomos mor Batseba. "Har du kommit för att ge mig bekymmer?" frågade hon honom. "Nej," svarade han. "Jag kommer faktiskt bara för att be om en tjänst." "Säg vad du har på hjärtat," sa hon. "Allting gick så bra för mig och kungariket var mitt," sa Adonia. "Alla väntade att jag skulle bli den nye kungen. Men så ändrades plötsligt allting och min bror blev kung. För det var så Herren ville ha det. Nu har jag en bön till dig och avvisa mig inte." "Vad vill du?" frågade hon. "Be kung Salomo att han ger mig Abisag från Sunem till hustru. För dig visar han ju inte bort," svarade han. "Det ska jag göra," lovade Batseba. Kungen reste sig när hon kom in för att tala med honom om Adonias önskan. Han bugade sig för henne och gav order om att man skulle hämta en tron åt henne och placerade den vid hans högra sida. Jag hoppas du inte visar bort mig när jag nu kommer med en begäran till dig, sa hon. Vad gäller saken? Frågade han. Du vet ju att jag inte kan vägra dig något. Låt då din bror Adonia få Abisag till hustru, svarade hon. Men vad menar du? Frågade han bestört och fortsatte. Om jag skulle ge honom Abisag som tillhörde min far, så vill han väl som min äldre bror ha riket nästa gång. Han och prästen Ebiatar och Joab skulle gärna ta över allt sammans. Kung Salomo lovade då under ed att låta Adonia få betala med livet för sin fräckhet. Jag svär vid den levande guden som har gett mig min far Davids tron och detta rike att Adonia ska dö idag. Sedan beordrade han Benadja att avrätta Adonia och denne högg ner honom med sitt svärd. Till prästen Ebiatar sa kungen, gå tillbaka till ditt hem i Anatot. Du förtjänar att dö, men jag vill inte avrätta dig nu. Du bar ju Herrens ark under min fars regering och du fick lida med honom under alla hans svårigheter. Men Salomo tvingade Ebiatar att lämna sin ställning som Herrens präst och på så sätt gick Herrens ord vid Silo beträffande Elis ättlingar i uppfyllelse. När Joab, som hade varit med i Adonias kupp men inte slutit sig till Absalom, fick höra att Adonia var död skyndade han sig till tabernaklet och grep tag om altarets horn. Salomo skickade Benadja för att avrätta honom också. Benadja gick in i tabernaklet och sa till Joab, kungen befaller dig att komma ut. Nej, jag vill dö här, svarade han. Benadja återvände då till kungen för att få vidare instruktioner. Gör som man vill, svarade kungen. Döda honom vid altaret och begrav honom. Det kommer att befria mig och min fars hus från skuld på grund av hans meningslösa mord. Herren kommer att hålla honom personligen ansvarig för att utan min fars vetskap ha dödat två oskyldiga män som dessutom var mer rakryggade än han själv. Min far hade ingen del i morden på Abner, överbefälhavaren för Israels armé, och på Amasa, överbefälhavaren för judarmé. Skulden för detta ska för alltid vila över Joab och hans efterkommande, men sin frid ska Herren ge till David och hans efterkommande, hans tron och hans hus. Benadja återvände till tabernaklet. Han dödade Joab som sedan begravdes på sin egen mark i öknen. Sedan utsåg kungen Benadja till överbefälhavare och Sadok till präst istället för Ebiatar. Kungen skickade därefter bud till Simei och lät säga, bygg dig ett hus här i Jerusalem och stanna här. Om du lämnar staden så är du dödsdömd. Ja, i det ögonblick som du går över bäcken Kidron kommer du att dö. Valet är ditt. Jag ska göra som du säger, svarade Simei. Simei bodde sedan ganska länge i Jerusalem. Men 3 år senare rymde 2 av hans slavar till kung Akis i Gat. När Simei fick reda på var de befann sig sadlade han sin åsna för att fara till Gat och besöka kungen. När han hade fått tag i sina slavar tog han dem med sig tillbaka till Jerusalem. När Salomo fick höra att Simei hade återvänt till Jerusalem efter ett besök i Gat skickade han bud efter honom och sa, befallde jag dig inte i Herrens namn att du skulle stanna i Jerusalem och att du kunde lämna staden bara med livet som insats? Och vad svarade du? Jo, att du skulle göra som jag befallde. Varför har du då inte hållit vår överenskommelse? Tänk på allt ont som du gjorde mot min far, kung David. Herren ska hämnas på dig. Men jag själv ska bli välsignad, och Davids ättlingar ska sitta på denna tron i all framtid. På kungens befallning ledde sedan Benadja ut Simei och dödade honom. Salomos grepp om kungariket blev allt fastare. Kapitel 3. Salomo ingick en allians med farao, kungen i Egypten, och gifte sig med en av hans döttrar. Han tog henne med till Davids stad Jerusalem, där hon bodde tills han hade byggt färdigt sitt palats, templet och muren runt staden. Vid den tiden bar Israel fram sina offer på altaren som han hade rest på höjderna, eftersom Herrens tempel ännu inte var byggt. Salomo visade sin kärlek till Herren genom att följa de råd han fått av sin far David, bortsett från att han fortsatte att offra på höjderna och tända rökelse där. Det mest kända altaret fanns i Gibeon, och dit gick kungen ofta och bar sammanlagt fram 1000 brännoffer. Där visade sig Herren för Salomo en natt i en dröm och sa till honom att han skulle få vad han än önskade sig. Salomo svarade, du var stor i din barmhärtighet mot min far David, därför att han var trogen mot dig och följde dina befallningar. Du har fortsatt att visa samma barmhärtighet och nåd genom att ge honom en son att efterträda honom. Herre min Gud, Nu har du gjort mig till kung efter min far David. Men jag är ju oerfaren som ett barn och vet oftast inte hur jag ska handla. Du har satt mig över ditt utvalda folk, en nation så stor att man knappast kan räkna dess invånare. Ge mig nu ett lydigt hjärta och ett sådant förstånd att jag kan regera på rätt sätt över ditt folk och förstå skillnaden mellan rätt och orätt. För vem kan väl i egen kraft styra detta mäktiga folk? Herren var mycket nöjd med hans svar, och han var glad över att Salomo hade bett om vishet och förstånd för att kunna regera över folket. Därför att du har bett om vishet för att rätt kunna styra mitt folk och inte om ett långt liv, rikedom för egen del eller dina fienders undergång. Ja, därför ska jag ge dig vad du har bett om, svarade Herren. Jag ska ge dig större vishet än någon annan någonsin haft eller kommer att få. Jag ska dessutom ge dig vad du inte bad om, nämligen ära och rikedom. Ingen i hela världen ska under din livstid bli din like bland kungar. Och om du följer mig och lyder mina lagar så ska jag låta dig få leva länge, precis som din far David fick göra. Sedan vaknade Salomo ur sin dröm. Han återvände till Jerusalem och ställde sig framför Guds ark. Där bar han fram brännoffer och tackoffer, och sedan inbjöd han hela hovet till en fest. Strax därefter kom två prostituerade kvinnor till kungen för att han skulle döma i en tvist. Ers majestät, vi bor båda i samma hus, började en av dem. Helt nyligen fick jag ett barn, och när det var 3 dagar gammalt fick den här kvinnan också ett barn. Det bodde inga andra i huset. Men hennes barn dog när hon i sömnen råkade lägga sig på det. Då gick hon upp mitt i natten när jag sov, lade det döda barnet i mina armar och tog min son, som låg bredvid mig, till sig. På morgonen när jag skulle ge mitt barn mat upptäckte jag att det var dött. Men när det blev ljusare såg jag att det inte var rätt barn. Den andra kvinnan avbröt henne. Det var visst hennes egen son, och barnet som lever är mitt. På det sättet grälade de alltså inför kungen. Låt oss nu reda ut det här, sa kungen. Båda säger ni att det levande barnet är ert och att det döda barnet tillhör den andra. Ge mig nu ett svärd. Man hämtade ett svärd till kungen som föreslog, hugg det levande barnet i 2 delar och låt de båda kvinnorna få var sin del. Barnets mor, som naturligtvis älskade sin son, utropade då, nej, ers majestät, ge henne barnet istället, döda det inte. Nej, varken du eller jag ska ha honom, sa den andra kvinnan. Dela honom mellan oss istället. Då sa kungen, ge pojken till henne som vill att han ska få leva. Hon är hans mor. Över hela landet fick man höra talas om den dom kung Salomo avkunnade. Och alla insåg vilken vishet Gud hade gett honom. Kapitel 4. Salomo härskade över hela Israel. Dessa var hans närmaste män. Asarja, Sadoks son, var överste präst. Elihoref och Ahia, Sisas söner, var sekreterare. Josafat, Ailuds son, hade ansvar för arkiven. Benadja, Jojadas son, var överbefälhavare för armén. Sadok och Ebiatar var präster. Asarja, Natans son, var ansvarig för de 12 distriktens styresmän. Sabud, Natans son, var kungens präst och personlig rådgivare. Aisar hade hand om palatsets affärer. Adoniram, Abdas son, hade ansvaret för de offentliga arbetena. Det fanns också 12 tjänstemän vid Salomos hov, var och en tillsatt som styresman över en del av landet. Deras uppgift var att under en månad försörja hovet med vad som behövdes av mat och för dess underhåll. Namnen på dessa 12 styresmän och deras respektive områden var Ben-Hur över Efraims bergsbygd, Ben-Deker över Makas, Salbim, Betsemes och Elom Bethanan, Ben-Hesed över Arubot, som också innefattade Soko och hela Heferlandet, Ben-Abinadab, gift med Salomos dotter Tafat, över Nafat Dor, Baana, Ahiluds son, över Taanak och Megiddo, hela den del av Betsean som ligger vid sidan av Saretan, nedanför Israel, och hela trakten från Betsean ända till Abel Mehola och bortom Jokmeam. Ben-Geber över Ramot i Gilead, vilket innefattade Jairs byar, den Jair som var son till Manasse i Gilead, och dessutom området Argob i Basan, med 60 stora städer med murar och kopparportar. Ahinadab, Iddos son, över Mahanaim. Ahimaas, han som hade gift sig med Basemat, en annan av Salomos döttrar, över Naftali. Baana, Husais son, över Aser och Alot. Josafat, Paruas son, över Isaskar. Simei, Elas son, över Benjamin. Geber, Uris son, över Gilead, med de områden som hade tillhört Sihon, Amoreernas kung, och Og, kungen i Basan. Israel och Juda hade många invånare och stora rikedomar, och folket åt och drack och var nöjda. Kung Salomo regerade över hela området från floden Eufrat ända till Filisternas land och ner till Egyptens gräns. Folken i de ockuperade områdena betalade skatt till Salomo, och de fortsatte att tjäna honom så länge han levde. För försörjningen i palatset behövdes dagligen 5000 liter fint mjöl och dubbelt så mycket vanligt mjöl, 10 gödda oxar, 20 valloxar och 100 får och getter, förutom hjort, gasell, dovhjort och fågel. Salomos välde sträckte sig över alla riken väster om floden Eufrat, från Tifsa till Gaza, och landet hade fred. Under hela Salomos livstid levde Juda och Israel i fred, och varje familj levde i trygghet med eget hus och trädgård. Salomo ägde 4000 vagnshästar och 12000 ridhästar. Varje månad försåg styresmannen över ett av de 12 distrikten Salomo och hans hov med mat, och de ansvarade också för att hästarna fick sitt foder. Gud gav Salomo stor vishet och mycket förstånd, och hans kunskap tycktes inte ha några gränser. Han var visare än de visaste i Östern och Egypten. Han var visare än Esraiten Etan, och visare än någon av Mahols söner Heman, Kalkol och Darda. Ryktet om honom spred sig till länderna runt omkring. Han kände till 3000 ordspråk och 1005 sånger. Han kunde förklara växternas liv, allt ifrån Libanons cedrar till den lilla isopen som tränger fram i murarnas springor. Han undervisade om allt slags djur och fågelliv, om kräldjur och vattendjur. Kungar i många länder skickade sina sändebud till Salomo för att få råd av honom. Kapitel 5. Kung Hiram från Tyrus hade alltid varit en stor beundrare av David. När han fick höra att Davids son Salomo hade blivit Israels nye kung sände han ambassadörer att gratulera Salomo och framföra välgångsönskningar. I sitt svar sa Salomo: "På grund av krig och hot från alla sidor kunde min far inte bygga ett tempel åt Herren förrän alla fiender kuvats. Men nu har Herren, min Gud, gett Israel fred och lugn vid alla gränser, och jag har inga fiender inne i landet. Därför planerar jag nu att bygga ett tempel åt Herren, min Gud, precis som han sa till min far att jag skulle göra. Din son ska bli din efterträdare på tronen och bygga ett tempel åt mig. Nu ber jag dig att hjälpa mig med detta projekt. Skicka dina skickligaste yrkesmän till Libanon för att hugga ner cedrar åt mig. Jag ska skicka dit män som kan arbeta tillsammans med dem. Jag ska betala vilken lön du än begär, för som du vet finns det ingen i Israel som är lika skicklig att hugga timmer som sidonierna." Hiram kände sig mycket nöjd med Salomos meddelande. "Pris ske Gud som gett David en sådan vis son till kung över Israels folk", sa han. Han svarade Salomo: "Jag har tagit emot ditt meddelande och jag ska göra allt som du har bett mig beträffande timret. Jag kan förse dig med både cedrar och cypresser. Mina män ska föra virket från Libanon ner till havet för att sedan flotta det ut med kusten och leverera det dit du vill ha det. Vad beträffar ersättningen så kan du betala med livsmedel till mitt hushåll." Hiram skaffade alltså Salomo allt det virke av ceder och cypress som han önskade. Och som betalning sände Salomo till hans hushåll 2000 ton vete och 400 000 liter ren olivolja. Leveransen av detta pågick under flera år. Herren uppfyllde sitt löfte och gav Salomo vishet, och Hiram och Salomo undertecknade ett fredsavtal med varandra. Salomo inkallade 30 000 arbetare från hela Israel till arbetet i Libanon. Salomo lät dem arbeta i skift om 10 000 man, en månad i Libanon och 2 månader hemma. Adoniram övervakade arbetet. Salomo hade ytterligare 70 000 arbetare som var med som bärare och hantlangare och 80 000 stenhuggare. Ett antal av 3300 förmän övervakade och ledde arbetet. Till templets grund bröt man stora stenblock av yppersta kvalitet. Salomos och Hirams skickliga hantverkare och män från Gebal högg timret och avpassade virket och stenblocken för tempelbygget. Kapitel 6. Det var på våren under Salomos fjärde regeringsår och i den andra månaden, 480 år efter det att Israels folk lämnat slaveriet i Egypten, som Salomo började bygga templet. Templet var 27 meter långt, 9 meter brett och 13,5 meter högt. Utmed hela framsidan av templet fanns en portal, bredare än själva templet, och 4,5 meter djup. Det fanns smala, djupt liggande fönster på templet. Runt den stora salens väggar och det allra heligaste byggdes ett ramverk i tre våningar som avdelades i kamrar. Den nedersta våningen var 2,5 meter bred, den mellersta 3 och den övre 3,5 meter bred. Rummen var förenade med tempelmurarna genom bommar som vilade på stockar som stack ut från muren. På så sätt behövde inte fästhål göras i själva muren. Stenarna som användes vid tempelbygget hade huggits färdiga redan vid stenbrottet och därför kunde hela byggnaden uppföras utan ljudet från hammare, yxa eller andra verktyg. Dörren till sidorummens bottenvåning fanns på templets södra sida. En trappa ledde upp till andra våningen och vidare till den tredje. När templet var rest lade man på ett tak av bjälkar och klädde allt sammans med paneler av cederträ. Sidokamrarna runt om templets väggar var fästa vid byggnaden med cederbjälkar. Varje våning var 2,5 meter hög. Herren sa sedan till Salomo: om du gör som jag har sagt och följer alla mina befallningar och instruktioner, så ska jag göra vad jag lovade din far David och bo bland Israels folk och aldrig överge dem. Slutligen blev templet färdigt under Salomos personliga överinseende. Hela insidan, från golv till tak, hade paneler av cederträ och golven var lagda med brädor av cypressträ. Det innersta rummet, som var 9 meter långt, det allra heligaste, hade också panel från golv till tak av cederträ. Det stora rummets längd var 18 meter. Panelerna på templets insida var överallt dekorerade med utsyrningar i form av rosenknoppar och blommor. Allt var täckt av träpaneler så att man inte någonstans såg stenväggarna. I det inre rummet ställdes Herrens förbundsark. Detta inre rum var 9 meter långt, 9 meter brett och 9 meter högt. Dess väggar och tak var belagda med rent guld, liksom altaret av cederträ. Hela templets interiör belades med rent guld, även det större rummet, det heliga, och Salomo lät göra guldkedjor som sattes för ingången till det allra heligaste. Där inne placerade Salomo också två keruber, änglar av olivträ, var och en 5 meter hög. De stod så att deras utbredda vingar tillsammans räckte från vägg till vägg när de berörde varandra i rummets mitt. Varje vinge var ungefär 2,5 meter lång, och varje ängel mätte alltså 5 meter från den ena vingspetsen till den andra. De båda änglarna var exakt lika och överdragna med guld. Reliefbilder av änglar, palmträd och alla slags blommor var utskurna i väggarna i templets båda rum, och golven i båda rummen var belagda med guld. Dörrarna till det inre rummet var av olivträ och femkantiga. De var smyckade med utsirade keruber, palmträd och blommor, allt överdraget med guld. På samma sätt gjorde han fyrkantiga dörrkarmar av olivträ till det större rummet. Det fanns också två vikdörrar av cypressträ försedda med gångjärn. Änglar, palmträd och blommor var utsirade på alla dörrar och de var belagda med hamrat guld. Muren till den inre förgården hade tre lager av huggna stenar och ett lager av huggna bjälkar av cederträ. Grunden till templet lades i den andra månaden på året under Salomos fjärde regeringsår. Hela byggnaden var färdig in i minsta detalj i den åttonde månaden under Salomos elfte regeringsår. Det tog alltså 7 år att bygga templet. Kapitel 7. Sedan byggde Salomo sitt eget palats, som det däremot tog 13 år att färdigställa. Ett av rummen i palatset kallades Libanonskogens sal. Det var mycket stort, 46 meter långt, 23 meter brett och 13,5 meter högt. De stora takbjälkarna av cederträ vilade på 4 rader av cederpelare, 45 bjälkar, 15 i varje rad. Fönster var placerade mitt emot varandra i rader om 3. Alla dörröppningar var fyrkantiga och i den främre delen fanns tre dörrar i varje grupp mitt emot varandra. Ett annat rum kallades pelarhallen. Den var 22 meter lång och 13,5 meter bred och hade ett förrum med en baldakin som hölls uppe av pelare. Där fanns också tronrummet, eller domsalen, där Salomo satt när han utövade sitt ämbete att döma folket. Det hade panel av cederträ från golv till tak. Rummen som han själv skulle bo i längre in i byggnaden var av liknande utseende. Han byggde också ett palats i samma stil åt faraos dotter, som var en av hans hustrur. Alla dessa byggnader uppfördes av stora stenblock av dyrbar sten som huggits ut efter mått. Grundstenarna var 3 till 4 meter långa. Stenarna i murarna var också uthuggna efter mått, och över dem låg bommar av cederträ, precis som på den inre förgårdsmuren vid templet och palatsets förhus. Salomo lät sända bud efter Hiram från Tyrus, känd som en skicklig och begåvad konstnär, och han kom nu för att utföra alla kung Salomos arbeten som skulle göras i koppar. Han var son till en änka av Naftalis stam och en kopparsmed från Tyrus. Hiram tillverkade 2 pelare av koppar, var och en 8 meter hög och med en omkrets av cirka 5 meter. På varje pelare gjorde han ett liljeformat kapitäl av gjuten koppar, 2,5 meter högt och 2 meter brett. Varje kapitäl var dekorerat med 7 kedjor i form av hängprydnader och 400 granatäpplen i 2 rader. Hiram ställde dessa pelare vid templets ingång. Den södra kallades Jakin och den norra Boas. Sedan gjorde Hiram ett väldigt kopparfat, 2,5 meter högt, 5 meter i diameter och 15 meter i omkrets. Runt dess kant fanns 2 rader av utsirningar med 3 till 6 centimeters mellanrum ut med hela fatet. Det vilade på 12 oxar av koppar, 3 vända mot norr, 3 mot väster, 3 mot söder och 3 mot öster. Fatets sidor var 7,5 centimeter tjocka och kanten var formad som kanten på en bägare. Fatet rymde 40 000 liter. Därefter gjorde han 10 flyttbara bäckenställ. De var ungefär 2 meter i fyrkant och 1,5 meter höga. Deras sidoplåtar var dekorerade med lejon, oxar och änglar. Under och över lejonen och oxarna fanns utsirade blomsterkransar. Vart och ett av dessa ställ hade 4 hjul av koppar med axlar av koppar. Överst på varje ställ fanns en rund behållare, 1,5 meter hög. Dess mitt var skålformig, 75 cm djup, och utsidan var dekorerad med blomsterkransar. Ställen hade 4 hjul, som satt under sidoplåtarna på hjulaxlar, fästade i ställets hörn. Hjulen var 66 cm höga och gjorda som vagnshjul, i alla delar gjutna i brons, axlar, ekrar, hjulringar och hjulnav. I varje hörn fanns ett handtag, gjort i 1 stycke, med stället i övrigt. Överst på varje ställ fanns en rund kant, 22 cm hög, och hållare. Keruber, lejon och palmträd omgivna av blomsterkransar var ingraverade på hållarnas ytor, där det fanns utrymme. Alla 10 ställen var gjutna exakt lika i samma form. Till detta gjorde han 10 fat av koppar som placerades på ställen. Varje fat var 2 meter i diameter och rymde 800 liter vatten. 5 av ställen placerades i rummets södra del och 5 i det norra. Det stora fatet stod i det hörn av templet som låg mot sydost. Hiram gjorde dessutom öskar och skålar och han slutförde allt det arbete med Herrens tempel som Salomo hade gett honom i uppdrag att göra. Här följer en förteckning över de saker som Hiram tillverkade. 2 pelare, 1 kapitäl ovanpå varje pelare. Nät som utsmyckning till de båda kapitälen. 400 granatäpplen i 2 rader på nätet för att täcka de båda kapitälen. 10 rörliga ställ med 10 fat, ett stort fat med 12 oxar som fot, kärl, skovlar och skålar. Allt detta tillverkades av polerad koppar och göts på Jordanslätten mellan Sukkot och Saretan. Den totala vikten av allt detta är obekant, för det var alldeles för mycket att kunna vägas. Alla andra föremål som skulle finnas i templet gjordes av rent guld. Detta gällde även altaret, bordet för skådebröden, ljusstakarna, 5 på högra sidan och 5 på vänstra och framför det allra heligaste. Blommorna, lamporna, tängerna, faten, knivarna, skålarna, fyrfaten, gångjärnen till dörrarna in till det allra heligaste och till templets huvudingång. Allt detta gjordes alltså av rent guld. När templet slutligen var färdigt tog Salomo silvret, guldet och alla de kärl som hans far David hade invigt för detta ändamål och lade dem i templets skattkammare. Kapitel 8. Därefter sammankallade Salomo alla Israels ledare till Jerusalem, huvudmännen för stammarna och släkterna, för att de skulle få vara med när förbundets ark flyttades från tabernaklet i Sion, Davids stad, till templet. Denna högtid ägde rum under nymånadsfesten i den sjunde månaden. Prästerna bar då arken till templet tillsammans med alla de heliga kärl som förut hade funnits i tabernaklet. Och kung Salomo och folket samlades framför arken och offrade ett oräkneligt antal får och småboskap. Sedan förde prästerna in förbundsarken till husets inre rum, det allra heligaste, och ställde den under kerubernas vingar. Kerubernas vingar överskuggade arken och dess bärstänger. Stängerna var så långa att de syntes från det angränsade rummet, men inte från yttre förgården, och de finns fortfarande på plats. I arken fanns då bara de båda stentavlor som Mose lade där när Herren ingick förbund med Israels folk på Sinai efter uttåget ur Egypten. När prästerna gick ut från det inre av helgedomen fylldes hela templet av ett stort moln. Prästerna kunde inte fullgöra sin tjänst därför att Herrens härlighet uppfyllde hela huset. Då sa Salomo: Herren har sagt att han bor i ett tätt moln. Men nu, Herre, har jag byggt ett hus åt dig på jorden, en plats där du alltid kan bo. Sedan vände han sig mot folket och välsignade dem och sa: Välsignad vare Herren, Israels Gud, som idag har gjort vad han lovade min far David när han sa: Sedan den dag då jag förde mitt folk ut ur Egypten har jag inte utsett någon plats för templet, men jag har valt en man att vara folkets ledare. Den mannen var min far, kung David. Han ville bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud, men Herren lät honom inte göra det. Jag är glad att du vill det, sa han, men det är din son som ska bygga mitt tempel. Och nu har Herren gjort vad han lovat, för jag har efterträtt min far som kung i Israel, och nu har detta tempel blivit byggt åt Herren, Israels Gud. Jag har gjort i ordning en plats i templet för arken som innehåller det förbund som Herren ingick med våra förfäder när han förde dem ut ur Egyptens land. Och inför hela folket stod sedan Salomo framför Herrens altare med sina händer upplyfta mot himlen och sa: Herre, Israels Gud, det finns inte en sådan Gud som du, vare sig i himlen eller på jorden, för du är kärleksfull och barmhärtig, och du håller dina löften till ditt folk när de helhjärtat gör din vilja. Idag har du uppfyllt ditt löfte till min far, kung David, din tjänare, och nu, Herre, Israels Gud, uppfyll ditt andra löfte till honom. Det löftet att om hans ättlingar följer dina vägar och gör din vilja, som David gjorde, så ska någon av hans ättlingar alltid sitta på Israels tron. Ja, Israels Gud, uppfyll också detta löfte. Men är det då möjligt att Gud skulle kunna bo på jorden? Inte ens himlen och himlarnas himmel kan rymma dig, så mycket mindre då templet som jag har byggt. Herre min Gud, lyssna ändå till mig och svara på min bön. Vaka över ditt tempel dag och natt, över den plats där ditt namn ska vara och där du ska bo, så att du hör mitt rop när jag vänder mig mot templet för att be, vare sig det är dag eller natt. Lyssna till alla de böner Israels folk sänder upp när de står vända mot den här platsen. Ja, hör oss från din plats i himlen. Hör oss och förlåt oss. Om en man är anklagad för att ha gjort något ont, av det skälet står här inför ditt altare och intygar att han inte gjort det som han har anklagats för, lyssna då till honom i himlen och gör det som är rätt. Avgör om han är skyldig eller inte. När ditt folk syndar och deras fiender besegrar dem, lyssna då på ditt folk och förlåt dem. Om de på nytt vänder sig till dig och bekänner att du är deras Gud, led dem tillbaka till det land du gav deras förfäder. Och om himlen är tillsluten och det inte regnar på grund av deras synd, lyssna då till dem i himlen och förlåt dem när de ber på den här platsen och bekänner ditt namn. Hjälp dem, när du har straffat dem, att vandra de goda vägar som de bör vandra, och låt det regna över det land som du en gång gav åt ditt folk. Om svält och epidemier drabbar landet, om det är missväxt eller mögel, eller om gräshoppor eller gräsmaskar har förstört växtligheten, eller om fienden anfaller landet, så lyssna till var och en som ber till dig med ett ärligt hjärta, medveten om sin synd. Förlåt dem då och handla efter ditt beslut med var och en. På så sätt kommer de att lära sig att alltid frukta dig i det land som du en gång gav åt deras förfäder. När utlänningar hör om ditt mäktiga namn och kommer hit från avlägsna länder för att tillbe dig, för de ska få höra om ditt stora namn och om dina väldiga under och står vända mot detta tempel, hör dem då i din himmel och svara på deras böner. Ja, alla folk på jorden ska lära känna dig och de ska hålla ditt namn högt på samma sätt som ditt eget folk Israel gör. Och hela jorden ska få veta att detta är ditt tempel. När du sänder ut ditt folk för att strida mot fienden och de ber till dig medan de ser mot din utvalda stad Jerusalem och mot detta tempel som jag har byggt åt dig, hör då deras bön och hjälp dem. Om de syndar mot dig och gör dig förargad, för vem gör inte det? Låt då deras fiender föra bort dem som fångar till främmande land, men hör också deras bön om de kommer på bättre tankar och vänder sig till dig och bekänner att de har syndat och handlat fel. Om de uppriktigt vänder sig till dig och ber som du har utvalt och mot templet som jag har byggt åt dem, hör då deras rop, du som bor i himlen, och hjälp dem. Förlåt ditt folk alla deras onda gärningar och låt deras besegrare vara barmhärtiga mot dem, för det är ditt folk, ditt arv som du förde ut ur Egypten, den heta smältugnen. Låt dina ögon vara öppna och dina öron höra deras vädjan, Herre. Lyssna till dem och svara dem när de än ber till dig. För när du förde våra förfäder ut ur Egyptens land så talade du om för din tjänare Mose att du hade utvalt Israel bland alla folk på jorden till ditt eget folk. Salomo hade bett och ropat till Herren på knä med händerna sträckta mot himlen. När han avslutat sin bön reste han sig upp framför Herrens altare och välsignade med hög röst hela Israels folk. Välsignad vare Herren som har infriat sitt löfte och låtit Israels folk få ro. Allt har skett som han lovade sin tjänare Mose. Herren, vår Gud, ska vara med oss, som han var med våra förfäder. Han ska aldrig överge oss. Han ska ge oss en längtan att i allt göra hans vilja och att följa och hålla alla de bud som han gett våra förfäder. Orden i min bön ska alltid vara inför honom, både dag och natt, så att han hjälper mig och hela Israel och dagligen ger oss allt vi behöver. Folk ur hela jorden ska få veta att Herren är Gud och att det inte finns någon annan. Se till att ni alltid lever rätt inför Herren vår Gud och alltid följer hans lagar och befallningar, precis som ni gör idag. Sedan invigde kungen och folket templet genom att offra slaktoffer till Herren, sammanlagt 22 000 tjurar och 120 000 får och getter. Kungen helgade mellersta delen av förgården framför templet och offrade där brännoffer, spisoffer och fett av tackoffer, eftersom kopparaltaret var för litet för den stora mängden av offer. Högtiden varade i 14 dagar och mycket folk kom från hela landet. Sedan sände Salomo hem dem och alla var glada och tacksamma över att Herren hade visat en sådan godhet mot sin tjänare David och mot Israels folk. Kapitel 9. När Salomo hade byggt färdigt templet och palatset och uppnått allt annat som han hade längtat efter att få göra, visade sig Herren för honom ännu en gång, så som han hade gjort i Gibeon. Herren sa, jag har hört din bön. Jag har helgat det här templet som du byggt, och jag har satt mitt namn här för evigt. Jag ska alltid vaka över det. Om du lever ett ärligt och uppriktigt liv inför mig som din far gjorde och alltid lyder mig, då ska jag låta dina ättlingar få vara kungar i Israel i framtiden, precis som jag lovade kung David, när jag sa till honom att någon av hans ättlingar alltid kommer att inneha Israels tron. Men om du och dina barn vänder er bort från mig och tillber andra gudar och inte följer mina lagar, då ska jag föra bort Israel från det land som jag har gett dem. Jag ska föra bort dem från detta tempel som jag har invigt åt mitt namn, och jag ska stöta bort dem så att jag slipper se dem. Israel kommer på så sätt att bli ett varnande exempel och något man nämner då man vill beskriva en plötslig förödelse. Templet som nu är så imponerande ska bli en ruinhög och alla som går förbi ska förvånas och undra varför Herren har gjort så med landet och templet. Och svaret ska bli, Israel övergav Herren som hade fört dem ut ur Egypten. De började tillbe andra gudar istället och det är därför som Herren låter dem drabbas av allt detta. När de 20 år som det tog Salomo att bygga templet och kungapalatset hade gått, gav han kung Hiram i Tyrus 20 städer i Galileen som betalning för allt seder och cypressträ och allt guld som han hade levererat till byggnationen. Men när Hiram kom från Tyrus för att titta på städerna var han långt ifrån nöjd. "Vad är det här för slags affär, min broder?" frågade han. "De här städerna är ju rena ödemarken. Och de är än idag kända under namnet ödemarken." Hiram hade levererat 4000 kilo guld till Salomo. Salomo hade använt tvångskommenderad arbetskraft till templet, kungapalatset, befästningarna, Jerusalems mur och städerna Hasor med Giddo och Geser. Geser var den stad som intagits av kungen i Egypten. Han hade dödat befolkningen, bränt ner staden och senare gett dem som hemgift till sin dotter, en av Salomos hustrur. Nu byggde Salomo upp Geser igen och även nedre Bethoron, Balat och Tamar, en stad som låg i öknen. Han byggde också upp städer till att vara förrådsplatser, städer till alla hans vagnar och hästar och för andra ändamål enligt hans önskan, både i Jerusalem, på Libanon och över hela det väldiga område han behärskade. Salomo tvångskommenderade arbetare, ättlingar till de folk israeliterna aldrig lyckats helt utrota och fördriva ur landet, amorer, hetiter, periser, hiver och jebuser. De är fortfarande slavar i Israel. Salomo tvingade inte ut några israeliter till arbetet. Det blev istället soldater, tjänstemän, rådgivare och officerare som förde befälet över de soldater som bemannade stridsvagnarna. De 550 uppsyningsmännen över dem som utförde tvångsarbetet var också israeliter. När faraos dotter hade flyttat från Davids stad, den gamla befästa delen av Jerusalem, till palatset Salomo hade byggt åt henne, uppförde han de stenlagda terrasserna på sluttningarna runt staden. 3 gånger om året offrade Salomo brännoffer och tackoffer på det altare som han hade byggt, och där tände han också rökelse, allt enligt Herrens instruktioner. Kung Salomo hade också ett skeppsvarv i Esion Geber, nära Elot vid Röda havet i Edoms land, där han byggde en fartygsflotta. Även kung Hiram bidrog med erfaret sjöfolk som tjänstgjorde i Salomos besättningar. De seglade till Ofir och där hämtade de för Salomos räkning mer än 14 000 kilo guld. Kapitel 10. När ryktet om Salomo och hans vishet nådde drottningen av Saba bestämde hon sig för att besöka honom och sätta honom på prov. Hon kom till Jerusalem med en lång karavan av kameler, lastade med kryddor, guld och juveler, och hon talade med Salomo om allt hon hade på hjärtat. Salomo besvarade alla hennes frågor. Ingenting var för svårt för honom att förklara. Hon insåg snart att allt som hon hade hört om hans stora visdom var sant. Hon beundrade och lät sig imponeras av det vackra palatset som han hade byggt, den läckra maten som serverades av tjänare och upppassare i dyrbara dräkter och av de många offer som Salomo bar fram till Herren. "Allt jag har hört i mitt hemland om din visdom och om vad du har uträttat är sant," utbrast hon. "Jag skulle aldrig kunna tro på det om jag inte själv fått se det. Inte ens hälften har man berättat. Din vishet och din rikedom är mycket större än jag kunnat föreställa mig. Ditt folk måste vara lyckligt och dina rådgivare verkar nöjda. Hur skulle de kunna vara annat när de får stå här dag efter dag och lyssna till din visdom? All ära till Herren din Gud som har utvalt dig och satt dig på Israels tron. Vad Herren måste älska Israel som har låtit dig bli dess kung för att bevara rätt och rättfärdighet." Sedan gav han kungen 4000 kilo guld som gåva och stora mängder av välluktande kryddor och ädla stenar. Leveransen av kryddor är den största kända någonsin. När kung Hirams fartyg anlände med guld från Ofir till Salomo förde de också med sig stora mängder algumträ och ädla stenar. Salomo använde algumträ till inredningen i templet och kungapalatset och till harpor och saltare för sina körer. Så mycket algumträ har varken förr eller senare funnits i landet. Som tack för gåvorna från drottningen av Saba gav kung Salomo henne allt hon önskade sig, förutom vad han redan tidigare hade tänkt ge henne. Sedan återvände hon och hennes tjänare till sitt land. Varje år fick Salomo in guld till en vikt av omkring 22 000 kilo. Förutom skatter och intäkter från affärer med de arabiska kungarna och landets eget folk. Han lät göra 200 större sköldar belagda med uthamrat guld, där guldet till varje sköld vägde över 3 kilo. och dessutom 300 mindre sköldar som vardera tog i anspråk 2 kilo guld. Dessa lät han förvara i Libanons skogens sal. Han lät också tillverka en stor tron i elfenben och belade den med guld. Den hade 6 trappsteg och ett ryggstöd som var avrundat upp till. På vart och ett av de båda armstöden stod ett lejon, och likaså stod 2 lejon ytterst på varje trappsteg, tillsammans 12 stycken. Något liknande hade aldrig skådats i hela världen. Alla kung Salomos bägare var av guld, liksom hela hans matservis i Libanonskogens sal. Silver användes inte, eftersom det inte ansågs ha något större värde. Kung Salomos handelsflotta samarbetade med kung Hirams, och var tredje år kom fartygen hem med guld, silver, elfenben, apor och påfåglar. Kung Salomo var rikare och visare än någon annan kung på jorden. Mäktiga män från många länder kom för att lyssna till hans gudagivna visdom. De gav honom årligen stora gåvor av silver och guld, vackra kläder, myrra, kryddor, hästar och mulåsnor. Salomo samlade också många hästar och vagnar. Han hade 1400 vagnar och 12 000 hästar, dels i särskilda städer och dels i Jerusalem. Silver var på den tiden lika vanligt som sten, och cederträ hade inte större värde än vilket vanligt träslag som helst. Salomos hästar kom från Egypten och mindre Asien, där hans män hade köpt upp dem till förmånliga priser. En egyptisk vagn fick de för omkring 7 kilo silver och en häst för omkring 1,5 kilo silver. Många av dessa såldes vidare till hettiternas och arameernas kungar. Kapitel 11. Kung Salomo skaffade sig många hustrur vid sidan om den egyptiska prinsessan, faraos dotter. En hel del av dem kom från länder där man tillbad avgudar, från Moab, Ammon, Edom och Sidon och från hettiterna. Trots att Herren klart och tydligt hade förbjudit Israel att beblanda sig med dessa folk, eftersom kvinnorna skulle kunna förleda dem att tillbe deras avgudar, gjorde Salomo ändå det. Han hade 700 hustrur av kunglig härkomst och 300 bihustrur. De fick honom att vända sig bort från Herren, särskilt när han började bli äldre. De övertalade honom att tillbe deras avgudar istället för att bara vända sig till Herren och förlita sig på honom, som hans far David hade gjort. Salomo tillbad Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas avskyvärda gud. Alltså handlade Salomo uppenbart mot Herrens vilja och vägrade att följa Herrens befallningar till skillnad från sin far. Han byggde till och med ett tempel på Oljeberget, öster om Jerusalem, åt Kemos, moabiternas gud, ett annat åt Molok, ammoniternas gud. Och flera tempel byggdes för dem av hans hustrur som dyrkade främmande gudar, så att de där kunde tända rökelse och offra till dem. Herren blev mycket vred över Salomos svek och för att han hade avfallit från Herren, Israels gud, som 2 gånger hade uppenbarat sig för honom och varnat honom för att tillbe andra gudar. Men Salomo hade inte lyssnat, och därför sa Herren till honom: du har inte hållit det förbund vi ingick och inte heller levt efter mina lagar. Därför ska jag ta riket ifrån dig och din familj och ge det åt någon annan. Men för din fars skull ska jag inte göra det medan du lever. Jag ska ta riket från din son, men inte hela. För Davids skull och för min utvalda stad Jerusalems skull ska han få behålla en av stammarna. Herren såg till att Salomo fick en farlig motståndare, edomén Hadad, som tillhörde den edomitiska kungafamiljen. Flera år tidigare, när David hade varit i Edom tillsammans med Joab för att begrava de israelitiska soldater som dött i strid, hade den israelitiska armén tagit livet av alla män i hela landet. Det tog 6 månader att utföra detta. Men några kungliga tjänstemän hade tagit Hadad med sig till Egypten. Han var då bara en liten pojke. Det begav sig från Midjan till Paran, där ytterligare några personer slöt sig till sällskapet och följde med dem till Egypten. Där tog farao emot dem och gav Hadad ett hus med mark och även underhåll. Farao var så förtjust i Hadad att han gav honom en syster till drottning Tapenes som hustru. Med henne fick Hadad en son, Genubat, som växte upp i faraos palats tillsammans med faraos egna söner. Men när Hadad i Egypten fick höra att både David och Joab var döda, bad han farao om tillåtelse att få vända tillbaka till Edom. "Varför ska du göra det?" frågade farao honom. "Vad är det du saknar här? Är du missnöjd med någonting?" "Allting är utmärkt här, men jag vill ändå resa hem igen," svarade han. Ännu en av Salomos fiender, som Gud hade låtit få stor makt, var Reson. Han hade varit i tjänst hos Hadadeser, kungen i Soba, men flytt från sin post och lämnat landet. Reson hade blivit ledare för ett gäng banditer, men som hade flytt med honom till Damaskus när David besegrade Soba. Reson bosatte sig i Damaskus och tog kontrollen över staden. Under hela Salomos livstid var Reson hans bittra fiende och utgjorde alltså ytterligare ett problem för honom vid sidan av Hadad. En annan upprorsmakare var Nebats son, Jerobeam, från Sereda i Efraim. Hans mor hette Seruga och var änka. Det här är bakgrunden till hans uppror mot kungen. Salomo höll på att bygga upp terrasserna och reparerade murarna i Davids stad. Jerobeam var en duktig arbetare, men när Salomo upptäckte det gjorde han honom ansvarig för det arbete som Josefs stam skulle utföra. En dag när Jerobeam var på väg från Jerusalem träffade han profeten Ahia från Silo, som var klädd i en alldeles ny mantel. När ingen annan fanns i närheten tog Ahia sin mantel och rev den i 12 delar och sa till Jerobeam: "Ta 10 av de här bitarna, för Herren, Israels Gud, säger: jag ska ta kungariket ur Salomos hand och ge dig 10 av stammarna. Men jag ska lämna kvar en stam åt honom för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, den stad som jag har valt framför alla andra städer i Israel. Salomo har övergett mig och börjat tillbe Astarte, Sidoniernas gudinna, Kemos, Moabs gud, och Milkom, Ammoniternas gud. Han har inte vandrat på mina vägar och inte gjort vad som är rätt. Han har inte följt mina lagar och föreskrifter så som hans far David gjorde. Men jag ska inte ta riket ifrån honom nu, för min tjänare Davids skull, honom som jag utvalde därför att jag höll mina bud, ska jag låta Salomo regera under resten av sitt liv. Men jag ska ta riket från hans söner och ge dig 10 stammar. Hans son ska få behålla en stam, så att Davids ättlingar kan fortsätta att regera i Jerusalem, den stad där jag har bestämt att mitt namn ska finnas. Jag ska sätta dig på Israels tron och ge dig oinskränkt makt. Om du lyssnar till vad jag säger och vandrar på mina vägar och gör vad jag anser vara rätt och håller mina bud, som min tjänare David gjorde, då ska jag välsigna dig och dina ättlingar ska regera över Israel. En gång gav jag samma löfte till David, men på grund av Salomos synd ska jag straffa Davids ättlingar, dock inte för alltid." Salomo försökte döda Jerobeam, men han flydde till Sisak, kungen i Egypten. Där stannade Jerobeam till Salomo var död. Om annat som hände under Salomos regering, om all hans visdom, finns skrivet i Salomos krönika. Salomo regerade i Jerusalem i 40 år, och när han hade dött blev han begraven i sin far Davids stad. Hans son Rehabeam efterträdde honom på tronen. Kapitel 12. När Rehabeam skulle krönas kom hela Israel till Siken för att vara med. Jerobeam, som fortfarande var kvar i Egypten, dit han hade flytt från Salomo, fick höra talas om detta genom sina vänner. De övertalade honom att komma till Siken, där han förenade sig med det övriga folket, och han framställde en del av deras frågor till Rehabeam. "Din far var en hård herre," sa Jerobeam. "Lätta på de bördor han har lagt på oss, så ska vi tjäna dig." "Låt mig få 3 dagar att tänka över saken," svarade Rehabeam. "Kom sedan tillbaka så ska ni få höra mitt svar." Alla som samlats vände då tillbaka hem. Rehabeam konsulterade sin far Salomos rådgivare. "Vad tycker ni att jag ska göra?" frågade han dem. "Om du ger dem det svar de vill ha, och om du lovar att vara en god regent och tjäna dem, så kommer du att få vara deras kung så länge du lever," svarade rådgivarna. Men Rehabeam vägrade lyssna till detta och kallade istället till sig några yngre män som han hade vuxit upp tillsammans med. "Hur ser ni på saken?" frågade han dem. De svarade: "Säg till dem så här: om ni tycker att min far var hård mot er, så ska jag bli ännu hårdare. Ja, min far var sträng, men jag kommer att bli ännu strängare. Min far använde riset mot er, men jag ska låta er smaka piskan." När Jerobeam mötte folket 3 dagar senare fick de därför ett besked som gick helt emot Salomos rådgivares förslag. Kungen lyssnade alltså inte till folket, men Herren hade sin hand i detta, för att löftet som profeten Ahia från Silo hade gett till Jerobeam skulle infrias. När folket förstod att kungen menade vad han sa och vägrade att lyssna till dem, började de ropa: "Ner med David och hela hans släkt. Nu går vi hem." "Låt Rehabeam vara kung över sin egen familj." Alla övergav honom, förutom Judas stam som förblev lojal mot Rehabeam. När Rehabeam sände iväg Adoram, som hade uppsikt över de allmänna arbetena, för att sammankalla folk också från andra stammar, blev han stenad till döds. Rehabeam fick mycket snabbt fly undan i sin vagn till Jerusalem, och intill denna dag har Israel varit i uppror mot Davids kungaätt. När Israels folk fick höra att Jerobeam hade återvänt från Egypten, bad de honom komma till ett möte med hela folket. Där utropades han till kung Israel. Det var bara Judas stam som höll sig till Davids familj. När Rehabeam anlände till Jerusalem sammankallade han armén och alla vapenföra män i Juda och den del av Benjamin som låg inom hans område. Med 180 000 soldater hade han för avsikt att tvinga resten av Israel att erkänna honom som kung. Men Gud sände ett budskap till profeten Semadja: "Säg till Rehabeam, Salomos son och kung i Juda, och till alla andra i Juda och Benjamin att de inte ska strida mot sina bröder, Israels folk. Be dem att återvända hem, för det som har hänt Rehabeam är efter min vilja." På Herrens befallning upplöstes alltså armén, och var och en återvände till sitt. Jerobeam befäste staden Sike med Efraims bergsbygd och slog sig ner där. Senare byggde han upp Penuel. Jerobeam förstod att om han inte gick mycket försiktigt tillväga så skulle folket på nytt vilja ha en av Davids ättlingar som kung. Han var också rädd för att de kunde bli vänligt inställda till Rehabeam om de fortsatte att offra i Jerusalem. Kanske skulle de till och med kunna döda honom för att sedan be Rehabeam att överta tronen. Jerobeam lät då på uppmaning av sina rådgivare tillverka 2 kalvar av guld. Sedan sammankallade han folket och sa: "Det blir alldeles för besvärligt att gå till Jerusalem. Från och med nu ska de här båda guldkalvarna vara era gudar. De får representera den gud som ledde er ut ur slaveriet i Egypten." En av dessa guldkalvar ställdes i Betel och den andra i Dan. Guldkalvarna blev orsak till att folket förleddes att synda mot Herren. Man reste till och med ända upp till Dan för att tillbe den kalv som fanns där. Jerobeam byggde också upp offeraltaren på höjderna och avskilde präster bland folket, även sådana som inte var leviter. Levis stam var utvald av Gud till prästtjänst. Jerobeam instiftade en fest i Betel under hösten på en dag som han själv valde. Festen skulle motsvara den årliga högtiden i Jerusalem. Jerobeam offrade själv på altaret till kalvarna i Betel och tände rökelse. Och det var där i Betel som han avskilde präster för offerhusen på höjderna. Kapitel 13. När Jerobeam närmade sig altaret för att tända offerelden steg en profet som Herren hade kallat dit fram och ropade: "O altare, altare, Herren säger att ett barn vid namn Josia ska födas i Davids hus. Han ska på dig offra de offerhöjdspräster som nu har kommit hit för att tända rökelse, och människoben ska då brännas på dig." Sedan tillade han att ett tecken skulle bevisa att budskapet var från Herren. "Herren säger att detta altare ska falla sönder och att askan på det ska hamna på marken." Då blev kungen rasande på profeten och gav order om att han skulle gripas. När han sträckte ut sin arm mot profeten blev den förlamad så att han inte kunde dra den tillbaka. Samtidigt uppstod en spricka i altaret och askan rann ut på marken, precis det tecken som profeten hade sagt skulle inträffa som bevis på att det var Gud som hade talat genom profeten. "Be Herren din Gud att göra mig frisk i armen igen", sa kungen till profeten. Profeten gjorde som han önskade och kungens arm blev fullt normal igen. Då sa kungen till profeten: "Kom med mig till palatset och ät med mig så ska jag belöna dig." "Inte ens om du gav mig hälften av all din rikedom skulle jag gå med dig", svarade profeten. "Inte heller vill jag äta eller dricka vatten på denna plats, för Herren har gett mig en bestämd order om att inte äta eller dricka någonting medan jag är här, och att jag inte heller ska gå tillbaka till Juda samma väg jag kom." Profeten tog alltså en annan väg tillbaka. Men i Betel bodde det en gammal profet, och hans söner kom hem och berättade vad profeten från Juda hade gjort och vad han hade sagt till kungen. "Vilken väg tog han?" frågade den gamla profeten. När de berättade det för honom sa han: "Skynda er att sadla min åsna." Så snart de hade sadlat åsnan, redan efter profeten, och hittade honom där han satt under en ek. Är du profeten som kommer från Juda? Frågade han honom. Ja, det är jag, svarade han. Kom med mig hem och ät, bad den gamle profeten. Nej, det kan jag inte, svarade profeten från Juda. Jag har fått order att varken äta eller dricka i Betel. Herren varnade mig för att göra det. Han sa också till mig att inte återvända samma väg som jag kom. Jag är också profet, sa den gamle mannen. En ängel har gett mig ett budskap från Herren. Jag har fått i uppdrag att ta dig med hem och ge dig att äta och dricka. Den gamle mannen ljög för honom, men det blev så att de följdes åt till hans hus, där profeten fick mat att äta och vatten att dricka. Medan de satt vid bordet kom ett budskap från Herren till den gamle mannen, och han ropade till profeten från Juda. Herren säger att din kropp inte ska bli begravd hos dina fäder. Du har varit olydig mot hans uttryckliga befallning i och med att du har kommit hit och ätit och druckit. När de avslutat måltiden sadlade den gamle mannen profetens åsna och han gav sig iväg igen. Men på vägen kom ett lejon emot honom och dödade honom. Hans kropp låg där på vägen med åsnan och lejonet stående bredvid. De som kom förbi såg kroppen ligga på vägen och lejonet stå alldeles stilla bredvid. Detta berättades i Betel, där den gamle profeten bodde. Det är profeten som varit olydig mot Herrens befallning, utropade han när han fick höra det. Det är därför som Herren låtit lejonet döda honom. Han bad än en gång sönerna att sadla åsnan och red iväg. Han fann profetens kropp på vägen och åsnan och lejonet stod fortfarande kvar där. Lejonet hade inte ätit av kroppen och inte heller anfallit åsnan. Profeten la kroppen på åsnan och tog den med hem till staden för att hålla dödsklagan över mannen och begrava honom. Han lade kroppen i sin egen grav och utbrast: min broder, min broder. Senare sa han till sina söner att de, när tiden var inne, skulle begrava honom där profeten låg, och han tillade: lägg mina ben bredvid hans ben. För Herren sa till honom att profetera över altaret i Betel, och hans förbannelse över offerhöjdshusen i alla Samariens städer ska verkligen gå i fullbordan. Trots profetens varning vände inte Jerobeam om från sin ogudaktiga väg. Istället gjorde han ännu fler män bland folket till präster. Ja, vem som ville kunde bli präst. Detta var en mycket stor synd, och den resulterade i att Jerobeams rike föll sönder och att hans familj dog ut. Kapitel 14. Vid den tiden blev Jerobeams son Abia mycket sjuk. Då föreslog Jerobeam sin hustru att hon skulle maskera sig så att ingen skulle kunna känna igen henne som drottningen. Sedan ska du gå till Silo och söka upp profeten Ahia, han som förut sa att jag skulle bli kung, sa Jerobeam. Ta med dig 10 bröd, några kakor och en kruka honung. Ge honom det som gåva och fråga om pojken kommer att bli frisk igen. Drottningen gav sig iväg till Ahias hem i Silo. Ahia var nu en gammal man och kunde inte se. Men Herren talade om för honom att drottningen skulle komma förklädd till honom för att fråga om sin sjuke son. Herren talade också om för Ahia vad han skulle svara henne. När därför Ahia hörde henne komma i dörren ropade han: kom in, du Jerobeams hustru. Varför försöker du dölja vem du är? Jag har sorgliga nyheter åt dig. Ge din man den här hälsningen från Herren, Israels Gud. Jag upphöjde dig, en vanlig medborgare i Israel, till att bli dess kung. Jag tog kungariket från Davids familj och gav det till dig, men du har inte lytt mina befallningar som min tjänare David gjorde. Hans hjärtas önskan var alltid att lyda mig och göra det jag ville att han skulle göra. Men du har gjort mer ont än alla andra kungar före dig. Du har låtit göra andra gudar och gjort mig rasande med dina guldkalvar. Eftersom du har vägrat att kännas vid mig ska jag låta olyckor komma över din familj. Alla dina söner kommer att dö, både den som nu är sjuk och alla de övriga. Jag ska förinta hela din familj som man bränner gödsel tills det inte finns något kvar. De i din familj som dör inne i staden ska ätas av hundar, och de som dör ute på landsbygden blir mat till fåglarna. Sedan sa Ahia till drottningen: gå nu hem. När du går in i staden kommer pojken att dö. Hela Israel ska sörja vid hans grav, och han är den enda i er familj som kommer att läggas i en grav, för det är bara i honom av hela Jerobeams familj som Herren har sett något gott. Herren ska låta en kung uppstå i Israel som ska utplåna Jerobeams hela släkt. Herren ska skaka Israel som vass i strömmande vatten. Han ska rycka upp Israel från detta goda land som gavs till deras förfäder och sprida ut dess invånare långt bort till andra sidan av floden Eufrat. De har skymfat Herren genom sin tillbedjan av andra gudar. Han ska överge Israel på grund av Jerobeams synd, som har fått hela Israel att synda med honom. Jerobeams hustru återvände till Tirsa, och just som hon gick in genom dörren till sitt hem dog pojken. Han begravdes och man sörjde honom över hela landet, precis som Herren hade förutsagt genom Ahia. Vad Jerobeam uträttade i övrigt, de krig han förde och annat som skedde under hans regeringstid finns nedtecknat i Israels kungars krönika. Jerobeam regerade i 22 år och efterträddes vid sin död av sonen Nadab. Rehabeam, Salomos son, var samtida med honom som kung i Juda. Han var 41 år gammal när han började regera och innehade tronen i Jerusalem i 17 år, den stad som Herren hade utsett bland alla andra städer att själv bo i. Rehabeams mor var ammonitiska och hette Naama. Under Rehabeams regering syndade folket i Juda, precis som förhållandet var i Israel. Herren blev därför mycket vred på grund av deras synd, som till och med var värre än deras föräldrars. Man byggde offeraltaren, obelisker och avgudar på höjderna och under alla stora träd. Det fanns till och med manliga tempelprostituerade i landet, och folket i Juda blev lika moraliskt förfallet som det hedna folk Herren hade drivit bort för att bereda dem plats. Under Rehabeams femte regeringsår anföll den egyptiske kungen Sisak Jerusalem och intog staden. Han plundrade templet och palatset och stal allt, även sköldarna av guld som Salomo hade gjort. Rehabeam gjorde då sköldar av koppar istället och lät den kungliga livvakten använda dem i tjänsten. Varje gång kungen gick upp till templet paraderade de för honom med sköldarna, som de sedan förvarade i sitt högkvarter. Det som hände under Rehabeams regeringstid finns återgivet i Juda kungars krönika. Det förekom ständiga krig mellan Rehabeam och Jerobeam. När Rehabeam dog och begravdes bland sina fäder i Jerusalem, hans mor var ammonitiskan Naama, efterträddes han av sonen Abiam. Kapitel 15. Abiam började sin treåriga regeringstid i Jerusalem som kung i Juda under Jerobeams 18:e regeringsår i Israel. Abiams mor hette Maka och var dotter till Abisalom. Han syndade lika grovt som sin far, och hans hjärta var inte hängivet Gud som kung Davids hade varit. Men trots Abiams synd kom Herren ihåg löftet till David, gjorde inte slut på Davids kungliga ett, för David hade varit lydig mot Gud under hela sin livstid, med undantag för affären med hetiten Uria. Därför fick Abiam en son som skulle efterträda honom på tronen och göra Jerusalem starkt. Under hela Abiams regeringstid var det ständiga krig mellan Israel och Juda. Allt övrigt som hände under Abiams regering finns att läsa i Juda kungars krönika. När han hade dött begravdes han i Jerusalem och hans son Asa efterträdde honom. Asa blev kung i Juda under Jerobeams 20:e regeringsår i Israel, och han regerade i 41 år i Jerusalem. Hans farmor hette Maka och var Abisaloms dotter. Asa gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans förfader David hade gjort. Han drev ut de manliga prostituerade ur landet och rev ner alla de avgudar som hans far hade gjort. Han avsatte sin farmor Maka som drottningmoder, därför att hon hade låtit tillverka en avgud, en asera. Den högg han ner och brände upp i Kidrons dal. Men offerhusen på höjderna fick vara kvar, för Asa insåg inte att det var fel att ha dem kvar. Han förde till templet allt det silver och guld som han och hans far hade avskilt för Herren. Det rådde ett ständigt krig mellan kung Asa i Juda och kung Baesa i Israel. Baesa byggde befästningar kring Rama i ett försök att skära av alla förbindelser till Asa. Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i templets skattkammare och även skatterna i palatset och bad sina tjänare att föra allt sammans till den arameiska kungen Ben-Hadad i Damaskus och säga: "Låt oss ingå förbund som våra förfäder gjorde. Ta emot min gåva och bryt ditt förbund med kung Baesa i Israel så att han låter mig vara i fred." Ben-Hadad gick med på förslaget och sände sina arméer mot några av Israels städer. Han intog Ijon, Dan, Abel Betmaka och hela Kinaroth och Naftali. När Baesa hörde detta slutade han bygga på befästningen i Rama och vände tillbaka till Tirsa. Kung Asa sammankallade då hela Juda för att riva ner Rama och bära bort all sten och allt timmer och övrigt byggnadsmaterial. Det använde han till att bygga upp Geba i Benjamin och staden Mispa. Det övriga av Asas bedrifter, alla hans erövringar och namnen på de städer han byggde återfinns i Juda kungars krönika. På äldre dagar fick han en sjukdom i sina fötter. När han dog begravdes han på den kungliga begravningsplatsen i Jerusalem och hans son Josafat efterträdde honom. Under kung Asas andra regeringsår blev Jerobeams son Nadab kung i Israel. Han regerade bara i 2 år och var inte någon god kung. I likhet med sin far tillbed han många olika avgudar och förledde Israel till synd. Baesa, son till Ahia från Isaskars stam, ledde en sammansvärjning mot Nadab och lönnmördade honom när han med den israelitiska armén belägrade den filisteiska staden Gibeton. Baesa efterträdde Nadab som kung över Israel i Tirsa och detta hände under kung Asas tredje regeringsår över Juda. Baesa dödade omedelbart alla som tillhörde Jerobeams familj så att den dog ut, precis som Herren hade sagt genom profeten Ahia från Silo. Detta skedde därför att Jerobeam hade retat Herren till vrede genom att synda och förleda det övriga Israel till synd. Om händelserna under Nadabs regeringstid finns berättat i Israels kungars krönika. Det rådde ständiga strider mellan kung Asa i Juda och kung Baesa i Israel. Baesa regerade i 24 år, men hela tiden gjorde han det som var ont i Herrens ögon. Han handlade som Jerobeam hade gjort och förledde Israels folk att synda mot Herren. Kapitel 16. Vid denna tid framförde profeten Jehu ett domsbudskap från Herren till kung Baesa. Jag lyfte upp dig ur gräset för att göra dig till kung över mitt folk Israel. Men du har vandrat på Jerobeams ogudaktiga vägar. Du har fått mitt folk att synda och mig att bli vred. Därför ska jag nu förgöra dig och din familj på samma sätt som jag gjorde med Jerobeam. De i din familj som dör inne i staden ska bli uppätna av hundar och de som dör ute på landsbygden ska bli mat åt fåglar. Det budskap Baesa och hans familj fick var orsakat av att han med sina ogudaktiga gärningar hade förargat Herren. Han var lika ogudaktig som Jerobeam hade varit. Det övriga som hände under Baesas regering, hans bedrifter och erövringar finns uppskrivet i Israels kungars krönika. Baesa begravdes i Tirsa. Ela, Baesas son, blev kung i Israel under kung Asas 26:e regeringsår i Juda. Men han regerade bara i 2 år. Då anstiftade Simri, som hade befälet över hälften av stridsvagnarna, en sammansvärjning mot honom. En dag var kung Ela berusad när han befann sig hemma hos Arsa, som hade ansvaret för palatset i huvudstaden Tirsa. Simri gick helt enkelt bara in i huset och dödade Ela. Detta hände under kung Asas 27:e regeringsår i Juda. Sedan utnämnde Simri sig själv till ny kung i Israel. Simri dödade omedelbart hela den kungliga familjen och skonade ingen enda man eller pojke. Inte ens de som bara var vänner till familjen. Allt detta var helt i överensstämmelse med vad Herren hade förutsagt genom profeten Jehu. Tragedin var en följd av Baesas och hans son Elas synder, för de hade förlett Israel till att tillbe värdelösa avgudar, och Herren var mycket vred över detta. Vad som i övrigt hände under Elas regering finns nedtecknat i Israels kungars krönika. Men Simri fick bara vara vid makten i 7 dagar. När Israels armé, som då belägrade Gibeton, fick höra att Simri hade lönnmördat kungen, beslutade de att göra Omri, överbefälhavaren för armén, till kung. Omri förflyttade sig med armén från Gibeton till Israels huvudstad Tirsa, som han belägrade. När Simri såg att staden var förlorad gick han in i palatset och satte eld på det. Han dog därför att han hade syndat och liksom Jerobeam tillbett avgudar och förlett Israels folk att göra detsamma. Om Simri och hans sammansvärjning finns mer att läsa i Israels kungars krönika. Men nu blev Israels kungarike delat i 2 halvor. ungefär hälften av folket fortsatte att följa Omri, medan de återstående valde Tibni, Ginats son, till sin ledare. Men Omri segrade, Tibni dödades och Omri kunde sedan regera utan motstånd. Kung Asa i Juda hade suttit på sin tron i 31 år när Omri fick makten i Israel. Den behöll han i 12 år, 6 av dem i Tirsa. Omri köpte kullen Samaria av Semer för 2 siklar silver och byggde en stad där som han kallade Samaria efter Semer, den tidigare ägaren. Men Omri var ogudaktigare än alla tidigare kungar. Han tillbad avgudar precis som Jerobeam och förledde Israel till samma synder, och Gud blev mycket vred på honom. Omris historia i övrigt finns upptecknad i Israels kungars krönika. När Omri var död begravdes han i Samaria och hans son Ahab blev kung efter honom. Kung Asa i Juda hade varit 38 år på tronen när Ahab blev kung över Israel. Ahab regerade i 22 år. Ahab gjorde det som var ännu mer avskyvärt i Herrens ögon än sin far Omri. Dessutom gifte han sig med Isabel, dotter till Sidoniernas kung Etbal, och började sedan själv tillbe Baal. Först byggde han ett altare åt Baal i Samaria, och därefter tillverkade han en asera och kom på så sätt att uppväcka Herrens vrede mer än någon tidigare kung i Israel. Det var under Ahabs regering som en man från Betel vid namn Hiel byggde upp Jeriko på nytt. När han lade grunden dog hans äldste son Abiram, och när han avslutade arbetet genom att hänga upp stadsportarna dog hans yngste son Segib. Detta var helt enligt den Herrens förbannelse över Jeriko som hade uttalats av Josua, Nuns son. Kapitel 17. Profeten Elia från Tisbe Gilead kom till kung Ahab och sa: "Så sant som Herren, Israels Gud, lever, kommer det inte att falla varken dagg eller regn under flera år annat än på mitt ord." Därefter sa Herren till Elia: "Gå österut och göm dig vid bäcken Kerit, öster om den plats där den rinner ut i floden Jordan. Drick vattnet i bäcken och ät det som korparna kommer med, för det är jag som har befallt dem att förse dig med mat." Elia gjorde som Herren hade sagt, och han slog läger vid bäcken. Korparna kom med bröd och kött varje morgon och kväll, och han drack ur bäcken. Men efter någon tid torkade bäcken ut, för det regnade inte någonstans i hela landet. "Gå till byn Sarefat i närheten av Sidon och stanna där," sa Herren till Elia. "Där finns en änka som jag har befallt att ge dig mat." Elia gick alltså till Sarefat. När han kom fram till stadsporten fick han se en änka som gick och samlade ved, och han bad henne om lite vatten. När hon gick för att hämta vattnet ropade han efter henne att också ta med en bit bröd till honom. "Jag svär vid Herren din Gud att jag inte har en enda brödbit i hela huset," svarade hon. "Jag har bara en handfull mjöl kvar och några droppar olja i botten på krukan. Jag skulle just samla ihop lite ved för att laga vår sista måltid, för sedan kommer min son och jag att dö av svält." "Var inte orolig," sa Elia till henne. "Gå och baka av det du har, men ge mig först. Sedan ska det fortfarande finnas tillräckligt kvar åt dig och din son. Herren, Israels Gud, säger att det alltid ska finnas tillräckligt med mjöl och olja i ditt förråd, ända tills han sänder regn och det kan börja växa igen." Hon gjorde som Elia hade sagt till henne, och både hon och hennes son och profeten fortsatte sedan att äta av hennes förråd så länge de behövde. Det fanns alltid tillräckligt med mjöl och olja kvar, precis som Herren hade lovat genom Elia. Men så en dag blev kvinnans son sjuk. Han blev allt sämre och till slut dog han. "Du gudsman, vad är det du har gjort mot mig?" ropade hon förtvivlat. "Har du kommit för att straffa mig för mina synder genom att döda min son?" "Kom hit med honom," svarade Elia. Han tog pojkens kropp från henne och bar upp den i övre våningen till rummet där han bodde. Han lade pojken på sin säng och ropade till Herren: "Herre min Gud, varför har du dödat sonen till denna änka som jag bor hos?" Sedan sträckte han ut sig över barnet 3 gånger och ropade till Herren: "Herre min Gud, låt honom få liv igen." Herren hörde Elias bön, och pojken fick liv på nytt. Elia tog med sig honom ner igen och lämnade honom till modern. "Titta, han lever," sa han leende. Hon såg på sin son och sa glatt: Nu är jag övertygad om att du är en profet och att det du säger kommer från Herren. Kapitel 18. 3 år senare sa Herren till Elia: Gå och tala om för kung Ahab att Herren snart ska låta det regna igen. Elia gav sig iväg för att tala med kungen. Under tiden hade hungersnöden blivit mycket svår i Samaria. Den man som hade hand om alla affärer i Ahabs hushåll hette Obadja, en man som mycket hängivet följde Herren. En gång, när drottning Isabel hade försökt döda alla Herrens profeter, hade Obadja gömt 100 av dem i 2 grottor, 50 i varje, och försett dem med mat och vatten. För att försöka rädda sina djur hade kungen sagt till Obadja: Vi måste söka vid varje bäck och vattendrag för att hitta gräs, så att vi åtminstone kan rädda några av mina hästar och mulåsnor. Vi går åt varsitt håll och söker igenom hela landet. De gjorde så och gav sig av. Plötsligt fick Obadja se Elia komma gående, och så snart han kände igen honom föll han ner för honom. Är det verkligen du, min herre Elia? Frågade han. Ja, det är det, svarade Elia. Nu ska du gå och tala om för kungen att jag är här. Men Obadja protesterade. Vad har jag gjort för ont eftersom du sände mig i döden? Ja, jag svär inför Gud att kungen har sökt hos varje folk och i varje kungarike för att få tag på dig. Och varje gång han fick beskedet att man inte visste var du fanns tvingade han deras kungar att svära på att det var sant. Och nu säger du att jag ska gå och tala om för honom att du är här. Men så snart jag har gått härifrån så kanske Herrens ande för bort dig. Ingen vet vart. Och när sedan Ahab kommer och du inte är här dödar han mig. Varför ska detta hända mig som har tjänat Herren i hela mitt liv? Förresten har ingen talat om för dig hur drottning Isabel försökte döda Herrens profeter och hur jag då gömde 100 av dem i 2 grottor och gav dem mat och vatten. Och nu vill du att jag ska gå och tala om för kungen att du är här. Om jag gör det är jag dödens. Jag svär inför Herren, härskarornas Gud, i vars närhet jag nu står, att jag idag personligen ska infinna mig hos Ahab, försäkrade Elia. Obadja gick då och berättade för Ahab att Elia hade kommit, och Ahab gick ut för att träffa honom. Ja, så där är du, som dragit denna fruktansvärda olycka över Israel, utbrast Ahab när han fick se profeten. Du talar om dig själv, svarade Elia. Du och din familj har ju vägrat att lyda Herren och istället tillbett Baal. Samla nu allt folk i Israel på berget Karmel, tillsammans med Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som Isabel försörjer. Ahab sammankallade hela folket med alla profeterna på berget Karmel. Där höll Elia ett tal till dem. Hur länge ska ni fortsätta att vingla mellan olika åsikter, frågade han folket. Om Herren är Gud, följ då honom. Men om Baal är det, ska ni naturligtvis följa honom. Jag är den enda av Herrens profeter som finns kvar, men Baal har 450 profeter, fortsatte Elia. Nu ska ni skaffa fram 2 tjurar. Baals profeter kan få välja vilken de vill ha, och sedan ska de stycka den och lägga den på veden på sitt altare, men utan att tända eld på veden. Jag ska göra i ordning den andra tjuren och lägga den på veden på Herrens altare, utan att tända eld på veden. Om ni ber till er Gud, så ska jag be till Herren min Gud, och den som svarar med eld och tänder veden är den sanne guden. Man gick med på Elias förslag. Då vände sig Elia till Baals profeter. Ni kan få pröva först, för ni är så många, sa han. Välj en av tjurarna och gör den i ordning. Sedan kan ni börja anropa er Gud, men ni får inte tända eld på veden. De gjorde i ordning en av tjurarna, lade den på altaret och ropade sedan hela förmiddagen till Baal. Baal, hör oss, hör oss. Men de fick inget svar. Och då började de att dansa runt altaret. Vid middagstid började Elia driva med dem. Ni måste nog ropa ännu högre för att väcka er Guds uppmärksamhet, retades han. Han kanske är upptagen med annat eller är ute och reser. Han kanske retar ligger och sover så att ni måste väcka honom. Då ropade de ännu högre. Och som deras sed var skar de sig med knivar och svärd så att de blödde. De höll på hela eftermiddagen, tills det var hög tid att bära fram kvällsoffret. Men ingen svarade dem och ingen röst hördes. Kom nu hit till mig, ropade plötsligt Elia till folket. Alla trängdes omkring honom medan han byggde upp altaret som hade varit nedrivet. Han tog 12 stenar, en för var och en av Israels stammar, och av dem byggde han altaret. Han grävde därefter ett dike runt om det, 1,5 meter brett. Sedan lade han ved på altaret, styckade tjuren och placerade den på veden. Fyll 4 hinkar med vatten och häll det över köttstycken av veden, befallde Elia. När de hade gjort det bad han dem att upprepa proceduren. Ni ska göra det ännu en gång, sa han. När de för tredje gången gjorde som han sa rann vattnet ner över altaret och fyllde diket. När det var dags för kvällsoffret gick Elia fram till altaret och bad. Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, bevisa idag att du är Gud i Israel och att jag är din tjänare som har gjort allt detta på din befallning. Herre, svara mig så att alla förstår att du är Gud och att du vill föra dem tillbaka till dig. Då kom plötsligt en flammande eld ner från himlen som brände upp tjuren, veden, stenarna och jorden och till och med torkade upp allt vattnet i diket. När folket såg vad som hände föll de ner med sina ansikten mot marken och ropade, Herren är Gud, Herren är Gud. Då sa Elia åt dem att ta Baals profeter till fånga. Låt inte en enda av dem komma undan, befallde han. De grep dem allesammans. Och Elia såg till att de fördes ner till bäcken Kison och dödades där. Sedan sa Elia till Ahab, gå nu och ät och drick. Jag hör nämligen en väldig regnstorm komma. Ahab började förbereda en fest. Men Elia gick upp på toppen av berget, Karmel, och böjde sig ner mot marken med huvudet mellan sina knän och sa till sin tjänare, gå och se ut över havet. Han gjorde så och kom tillbaka till Elia och sa, jag såg ingenting. 7 gånger fick han samma order av Elia, gå tillbaka. När han återvände för 7:e gången berättade han att han hade sett ett litet moln komma upp över havet, men det var inte större än en manshand. Skynda dig och säg till Ahab att han tar sin vagn och ger sig iväg ner för berget genast, annars kommer regnet att hindra honom, ropade Elia. Och mycket riktigt, snart förmörkades himlen av moln och det blev ett häftigt skyfall. Ahab gav sig hastigt av till Israel. Och Herren gav Elia sådan kraft att han med manteln uppfäst runt midjan kunde springa framför Ahabs vagn ända fram till stadsporten. Kapitel 19. När Ahab talade om för drottning Isabel vad Elia hade gjort och att han hade dödat Baals profeter skickade hon följande meddelande till Elia. Du har dödat mina profeter och nu svär jag vid gudarna att du vid den här tiden imorgon kväll också kommer att vara död. Då flydde Elia för sitt liv. I Beerseba, en stad i Juda, lämnade han kvar sin tjänare. Sedan gick han ensam ut i öknen. Han gick hela dagen och satte sig till slut under en ginstbuske och önskade sig döden. Nu har jag gjort nog, sa han till Herren. Ta mitt liv. Jag ska ju någon gång dö så det kan lika gärna ske nu. Sedan lade han sig ner under busken och somnade. Men en ängel kom fram och rörde vid honom och sa till honom att resa sig upp. Då upptäckte Elia bröd som hade gräddats på heta stenar och en kruka med vatten. Elia åt och drack och sedan lade han sig igen. Då kom Herrens ängel tillbaka och rörde vid honom och sa till honom, res dig upp och ät lite mer, för du har en lång resa framför dig. Elia lydde och reste sig upp. Han åt och drack och maten gav honom en sådan styrka att han kunde gå 40 dygn i sträck till berget Horeb, Guds berg, där han gick in i en grotta för natten. Vad gör du här, Elia? Frågade Herren honom. Jag har arbetat med stor iver för Herren, himlarnas Gud, svarade han. Men Israels folk har brutit sitt förbund med dig och rivit ner alla dina altaren och dödat dina profeter. Nu är det bara jag kvar och de försöker döda mig också. Gå ut och ställ dig inför mig på berget, befallde Herren honom. Jag ska gå förbi där. Sedan svepte en väldig storm fram över berget, så våldsam att klipporna slets loss. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en fruktansvärd jordbävning, men Herren var inte i den. Efter jordbävningen kom det en eld, men Herren var inte heller i elden. Efter elden hördes en stilla susning. När Elia hörde susningen gömde han ansiktet i sin mantel och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då hördes på nytt en röst som frågade: "Vad gör du här, Elia?" Han svarade än en gång: "Jag har arbetat med stor iver för Herren, himlarnas Gud, men folket har brutit sitt förbund och rivit ner alla dina altaren. Varenda en av dina profeter har de dödat utom mig, och nu är de ute efter mig också. Gå tillbaka samma väg du kom och gå till Damaskus öken," sa Herren till honom. "När du kommer fram ska du smörja Hasael till kung över Aram. Sedan ska du smörja Nimsis son Jehu till kung över Israel och Elisa, som är son till Safat från Abel Mehola, till att efterträda dig som min profet. Den som flyr från Hasael ska dödas av Jehu, och den som flyr från Jehu ska dödas av Elisa. Och det finns faktiskt 7000 män i Israel som aldrig har böjt sig för Baal och tillbett honom." Elia gav sig iväg och hittade Elisa som höll på att plöja en åker. Han plöjde med 12 par oxar, och Elisa gick sist i raden och körde det 12:e paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över axlarna på honom och gick sedan sin väg. Elisa lämnade oxarna och sprang efter Elia. "Låt mig bara få ta avsked av mina föräldrar, sedan ska jag följa dig," sa han. "Gå tillbaka du," svarade Elia. "Varför all denna uppståndelse?" Elisa gick då tillbaka till oxarna och slaktade dem och använde virket från plogen till att göra upp en eld för att koka köttet. Han inbjöd de övriga som hade plöjt med honom till måltiden, och de festade tillsammans. Sedan följde Elisa Elia och blev hans medhjälpare. Kapitel 20. Ben-Hadad, kungen i Aram, mobiliserade hela sin armé och tillsammans med de 32 andra kungar och deras hästar och vagnar belägrade han den israelitiska huvudstaden Samaria. Han sände ett meddelande till kung Ahab in i staden: "Ditt silver och guld är mitt, liksom dina skönaste hustrur och vackraste barn." "Ja, min kung, allt jag har är ditt," svarade Ahab. Snart kom Ben-Hadads sändebud tillbaka med ett nytt meddelande som löd: "Du ska inte bara ge mig ditt silver och guld och dina hustrur och barn, utan så här dags imorgon skickar jag mina män för att leta igenom ditt palats och dina tjänstemäns hus, och de kommer att ta allt det som ni sätter värde på." Då sammankallade Ahab sina rådgivare. "Hör här vad den här mannen gör," klagade han inför dem. "Han ställer till bråk, trots att jag redan har lovat honom att få mina hustrur och barn och mitt silver och guld. Ja, allt det som han först bad om." "Lyssna inte mer på honom," var deras svar. Ahab lät alltså meddela Ben-Hadad genom sändebuden: "Jag ska ge dig allt det du begärde första gången, men dina män får inte söka igenom palatset och husen här i staden." Sändebuden återvände snart med ett nytt meddelande till Ahab: "Måtte gudarna straffa mig om jag inte förvandlar Samaria till en grushög. Man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken," svarade då Israels kung. Detta svar nådde Ben-Hadad och de andra kungarna när de satt och drack i sina tält. "Gör er redo för anfall," befallde Ben-Hadad sina officerare, och de skyndade sig att lyda honom. Då kom en profet och sökte upp kung Ahab och gav honom följande budskap från Herren: "Ser du alla dessa fientliga trupper? Jag ska låta dig besegra dem idag. Då kanske du äntligen kan förstå att jag är Herren." "Men hur ska det gå till?" frågade Ahab. "Herren säger, genom de unga officerarna i provinserna," svarade profeten. "Vem ska börja anfallet?" frågade Ahab. "Det ska du göra," svarade profeten. Ahab mönstrade de unga officerarna från provinserna, 232 stycken. Armén bestod av 7000 man. Mitt på dagen, medan Ben-Hadad och hans 32 allierade höll på att dricka sig berusade i sina tält, marscherade de unga officerarna ut först av alla. Ben-Hadads spejare fick bråttom att meddela kungen att trupper var i antågande. "Ta dem levande, vare sig de kommer för att begära fred eller för att strida," befallde Ben-Hadad. Men nu hade hela Ahabs armé gått till anfall, och alla lyckades vinna i striderna, man mot arameerna. Plötsligt greps hela den arameiska armén av panik och flydde. Israeliterna förföljde dem, men kung Ben-Hadad och några andra lyckades komma undan till häst. men den stora mängden hästar och vagnar tog man som byte och många arameer fick sätta livet till i striden. Efter slaget gick profeten fram till kung Ahab och uppmanade honom att till våren förstärka sina positioner och förbereda sig för ett nytt anfall från Aram. Efter nederlaget kom nämligen Ben-Hadads officerare fram till honom och sa: Israels gud är en bergsgud och det är anledningen till att de vann. Men vi kan mycket lätt besegra dem nere på slätten. Ersätt kungarna med officerare nästa gång. Och skaffa dig en ny armé lika stor som den du har förlorat. Låt oss få samma antal hästar, vagnar och soldater. Och sedan ska vi strida mot dem på slätten. Det finns inte minsta tvivel om att vi då ska besegra dem. Kung Ben-Hadad gjorde precis som de föreslagit. Året därpå mobiliserade han sin armé och marscherade ut mot Israel igen, den här gången vid Afek. Israel mönstrade också sin armé, ordnade med underhållsförband och var beredda. Men den israelitiska armén såg ut som ett par små gethordar i jämförelse med den stora arameiska armén som täckte hela landskapet. Då kom profeten till kungen i Israel med ett budskap från Herren. Arameerna påstår att Herren är en bergsgud och inte en gud över slätten. Därför ska jag hjälpa dig att besegra den här stora armén också, och du ska då förstå att jag verkligen är Herren. De två arméerna låg i ställning mitt emot varandra i 7 dagar. Men på den 7:e dagen började striden. Israeliterna dödade 100 000 arameiska fotsoldater första dagen. De övriga flydde till staden Afek och tog betäckning bakom dess stadsmur. Men murarna föll över dem och dödade ytterligare 27 000 man. Ben-Hadad flydde in i staden och gömde sig i det inre rummet i ett av husen. Ers majestät, sa hans officerare till honom. Vi har hört att Israels kungar är mycket barmhärtiga. Om vi klär oss i säcktyg och binder rep runt våra huvuden och sedan går ut till kung Ahab så kanske han låter dig leva. De gick så till Israels kung och sa: Din tjänare Ben-Hadad ber dig. Låt mig få leva. Jaså, lever min bror fortfarande, sa Israels kung. Männen var snabba att ta fasta på de orden och skyndade sig att tillägga: Ja, din bror Ben-Hadad. Gå och hämta honom, sa kungen till dem. De gjorde så, och när Ben-Hadad kom bjöd Ahab honom att sitta upp i vagnen. Jag ska lämna tillbaka de städer som min far tog från din far, sa Ben-Hadad till Ahab. Och du kan upprätta handelskvarter i Damaskus, precis som min far gjorde i Samaria. I utbyte mot detta avtal är du fri, sa Ahab. De avslutade förhandlingarna och Ben-Hadad fick gå. Under tiden uppmanade Herren en av profeterna att säga till en av männen: Såra mig med ditt svärd. Men mannen vägrade göra det. Därför att du har vägrat att lyda Herrens röst ska ett lejon döda dig så fort du lämnar mig, sa profeten till honom. Och mycket riktigt, när han vände sig för att gå därifrån, rusade ett lejon fram och dödade honom. Då vände sig profeten till en annan soldat och bad honom: Såra mig med ditt svärd. Mannen lydde och sårade honom. Profeten väntade sedan på kungen vid sidan av vägen, men han hade sin huvudbindel långt ner i pannan för att dölja vem han var. När kungen passerade ropade profeten till honom: Ers majestät, jag har varit med i striden. En man kom till mig med en fånge och sa: Vakta den här mannen. Om han flyr så måste du dö eller betala mig en talent i silver. Men när jag hade uppmärksamheten riktad åt ett annat håll flydde fången. Det är ditt eget fel, svarade kungen. Du får väl betala. Då slet profeten bort binden från sina ögon. Och kungen kände igen honom som en av profeterna. Herren säger: Därför att du har räddat en man som jag har dömt att dö, så måste du dö i hans ställe, och ditt folk ska utrotas istället för hans, sa profeten till honom. Kungen for då hem, och han var både arg och sur när han kom till Samaria. Kapitel 21. Nabot, en man från Israel, hade en vingård i utkanten av staden, inte långt från kung Ahabs palats. En dag talade kungen med honom om att köpa vingården. Jag vill ha den till trädgård, eftersom den ligger så nära palatset, förklarade kungen. Han erbjöd Nabot en bättre vingård, eller bra betalt, vilket han önskade. Men Nabot var inte intresserad. Den här jorden har tillhört min familj i generationer, sa han. Ahab gick tillbaka hem till palatset ganska missmodig. Han vägrade att äta och gick och lade sig med ansiktet mot väggen. Vad i all sin dar är ni med dig? Frågade hans hustru Isabel. Varför äter du inte? Vad är det som fått dig på så dåligt humör? Jag bad Nabot sälja sin vingård till mig, eller byta den mot annan mark, men han vägrade. Är du kung i Israel, eller är du det inte? Frågade Isabel. Ät nu och bekymra dig inte för den här saken. Jag ska ordna så att du får Nabots vingård. Hon skrev brev i Ahabs namn, satte hans sigill på dem och adresserade dem till de styrande i Israel, där Nabot bodde. I breven stod det, kalla samman alla medborgare till fasta och bön. Se till att Nabot är med och ge honom en hedersam plats. Skaffa fram två mindre nogräknade män, placera dem mitt emot Nabot och låt dem anklaga honom för att ha förbannat Gud och kungen. För sedan bort Nabot och stena honom. Ledarna i staden följde drottningens instruktioner. De utlyste en fasta och placerade Nabot på en framskjuten plats. Två män som var helt samvetslösa anklagade honom för att ha förbannat Gud och kungen. Och man förde Nabot ut ur staden och stenade honom. Sedan sände stadens ämbetsmän ett meddelande till Isabel om att Nabot var död. När Isabel fick höra nyheten sa hon till Ab. Du minns den här vingården som Nabot inte ville sälja till dig? Du kan få den nu, han är död. Då gick Ahab ner till vingården för att ta den i besittning. Men då befallde Herren Elia att gå till Samaria och söka upp kung Ahab. Han är vid Nabots vingård och håller på att lägga beslag på den. Ge honom den här hälsningen från mig. Är det inte illa nog att Nabot har blivit dödad? Ska du nu plundra honom också? Hundarna ska slicka i sig ditt blod på samma plats där de alldeles nyss slickade i sig Nabots blod. Jaså, min fiende har hittat mig, utbrast kungen när han fick se Elia. Ja, svarade Elia. Jag har kommit för att uttala Guds förbannelse över dig, för att du har sålt dig till djävulen. Herren kommer att låta olycka drabba dig, han kommer att utplåna dig. Och han ska inte låta någon manlig ättling till dig få överleva. Han tänker utrota din familj som han gjorde med kung Jerobeams och kung Beasas familjer, för du har verkligen gjort honom vred genom att locka hela Israel till synd. Herren har också talat om för mig att hundarna i Israel ska slita sönder din hustru Isabels kropp. De medlemmar av din familj som dör inne i staden ska bli uppätna av hundar och de som dör ute på landsbygden ska bli uppätna av fåglar. Det var ingen som så hade sålt sig till ondskan som Ahab, och som dessutom ständigt uppmuntrades av sin hustru till att göra det som var ont. Hans synd var särskilt stor därför att han tillbad avgudar precis som amoreerna, det folk som Herren hade fördrivit ut ur landet för Israels folks skull. När Ahab hörde dessa profetior rev han sönder sina kläder och klädde sig i trasor, fastade och sov i säcktyg och gick omkring utan att säga ett ord. Då kom ett nytt budskap till Elia från Herren. Ser du hur Ahab har ödmjukat sig inför mig? Därför ska jag inte göra vad jag har lovat medan han lever, utan det kommer istället att drabba hans söner. Kapitel 22. Under 3 år var det inte några krig mellan Aram och Israel. Men under det tredje året, när kung Josafat av Juda besökte kung Ahab av Israel, sa Ahab till sina ämbetsmän: har ni tänkt på att Aram fortfarande har kontroll över Ramot i Gilead? Och här sitter vi utan att göra någonting åt det. Sedan vände han sig till Josafat och frågade om han ville ställa upp med sin armé för att hjälpa till med att återta Ramot. Naturligtvis vill jag det, svarade Josafat. Du och jag är bröder. Mitt folk ska följa dina befallningar och mina hästar står till ditt förfogande. Men, tillade han, kanske vi först skulle fråga Herren för att vara säkra på vad han vill att vi ska göra. Ahab sammankallade då sina 400 egna profeter och frågade dem om han skulle anfalla Ramot eller inte. Du ska gå till anfall för Gud ska hjälpa dig att segra, svarade de alla. Finns det inte någon Herrens profet här som vi också kan fråga, undrade Josafat. Jo, det finns en, men jag tycker inte om honom, för han profeterar bara olycka, svarade Ahab. Han har alltid bara dåliga nyheter att komma med. Han heter Mika och är son till Jimla. Tala inte på det sättet, svarade Josafat. Då gav Ahab order till en av sina medhjälpare att hämta Mika. Skynda dig, för det är bråttom, ropade han efter honom. Under tiden fortsatte alla profeterna att profetera inför de båda kungarna, som satt iklädda sina kungliga mantlar på troner som placerats på logen nära stadsporten. En av profeterna, Sidkia, som var son till Kenana, gjorde horn av järn och förklarade: Herren säger att du ska stånga syrierna med de här hornen tills de är besegrade. Och alla de andra stämde in i vad han sa. Gå och anfall Ramot i Gilead, sa de. Herren ska låta dig segra. Mannen som gått för att hämta Mika talade om för denne vad de andra profeterna hade sagt och uppmanade honom att profetera likadant. Jag lovar att jag bara ska säga vad Herren säger till mig, svarade Mika. När han kom fram frågade kungen honom om de skulle gå till anfall mot Ramot eller inte. Naturligtvis ska du göra det, svarade Mika. Du kommer att segra, för Herren ska vara med dig och hjälpa dig. Hur många gånger ska jag behöva säga till dig att bara tala sådant som Herren säger, frågade kungen. Då berättade Mika: Jag såg Israels barn utspridda på höjderna, som får utan hede. Och Herren sa: Deras kung är död. Se till att de går hem. Var inte det jag sa, att det här skulle hända, sa Ahab och vände sig till Josafat. Aldrig säger han något som är fördelaktigt. Alltid rör det sig om olyckor. Hör här, vad Herren säger mer, fortsatte Mika. Jag såg Herren sitta på sin tron, och himlens alla änglar stod runt omkring honom. Då sa Herren: Vem vill åta sig att förleda Ahab så att han anfaller Ramot och blir dödad där? Man kom med en mängd olika förslag. Men slutligen kom en ängel fram till Herren och förklarade sig villig att göra det. Vad tänker du göra? Frågade Herren. Jag ska komma som en lögnens ande till alla hans profeter, svarade ängeln. Gå och gör det, sa Herren. Det kommer att lyckas. Inser du inte att Herren har lagt en lögnens ande i dessa profeters mun? Faktum är att Herren har bestämt att olycka ska komma över dig. Då gick Sidkia fram och slog Mika i ansiktet. När lämnade Herrens ande mig för att tala till dig? Frågade han. Svaret på den frågan ska du få när du tvingas gömma dig i det innersta rummet, svarade Mika. Då gav Ahab order om att Mika skulle arresteras. För honom till Amon, stadens borgmästare, och till min son Joas. Säg till dem att jag vill att den här mannen ska sitta i fängelse på vatten och bröd tills jag kommer välbehållen tillbaka. Om du kommer välbehållen tillbaka så visar det att Herren inte har talat genom mig, svarade Mika. Sedan vände han sig till folket som stod runt omkring och sa: Kom ihåg vad jag nu har sagt. Kung Ahab i Israel och kung Josafat i Juda ledde alltså sina härar mot Ramot i Gilead. Du kan ha på dig din kungliga mantel, men jag avstår, sa Ahab till Josafat. Ahab drog alltså ut i striden klädd i en vanlig soldats rustning. Nu hade kungen i Aram gett sina 32 vagnsofficerare order att inte strida mot någon annan än kung Ahab personligen. När de såg Josafat i hans kungliga mantel trodde de att han var den man de sökte. De stormade alltså fram för att anfalla honom, men när Josafat ropade märkte de att det inte var Israels kung och slutade att förfölja honom. Men någon som på måfå sköt en pil träffade kung Ahab i en fog i hans rustning. Vänd om och se till att jag kommer bort från striden, för jag är svårt sårad, stönade han till sin kusk. Striden blev allt intensivare ju längre dagen led. Kung Ahab satt hjälplös i sin vagn vänd mot slagfältet. Blodet från hans sår rann ner på vagnsgolvet, och när kvällen kom dog han. Just som solen höll på att gå ner gör ett rop bland Ahabs trupper: Det är över nu, vänd om hem, kungen är död. Man förde Ahabs kropp till Samaria, där han begravdes. När hans vagn och vapen skulle sköljas vid dammen i Samaria, där de prostituerade brukade bada, kom hundar och slickade i sig kungens blod, precis som Herren hade förutsagt. Allt övrigt som hände under Ahabs regeringstid, om elfenbenspalatset och städerna som han byggde, finns beskrivet i Israels kungars krönika. Ahab begravdes hos sina förfäder och hans son Ahasja efterträdde honom som Israels kung. Under tiden hade Josafat, son till Asa, blivit kung i Juda. Det hände under Ahabs fjärde regeringsår. Josafat var 35 år gammal när han besteg tronen och han regerade i 25 år i Jerusalem. Hans mor hette Asuba, dotter till Sili. Han var lydig mot Herren, precis som sin far, förutom att han även försummade att riva ner offerhusen på höjderna. Folket kunde alltså fortsätta att offra och bränna rökelse där. Han slöt också fred med Ahab, kungen i Israel. Allt övrigt som Josafat utförde, alla hans hjältemodiga krig och bedrifter, finns omtalat i Juda kungars krönika. Han avskaffade också det som fanns kvar av manlig prostitution sedan hans far Asas tid. Det fanns inte någon kung i Edom vid den här tiden, bara en ställföreträdande regent. Kung Josafat byggde stora fraktfartyg som skulle segla till Ofir för att hämta guld, men de kom aldrig dit eftersom de led skeppsbrott vid Esion Geber. Ahasia, Ahabs son och tronföljare, hade föreslagit Josafat att hans män skulle följa med, men Josafat hade inte accepterat erbjudandet. När kung Josafat hade dött blev han begravd bland sina förfäder i Jerusalem, hans förfader Davids stad, och hans son Joram blev kung efter honom. Det var under kung Josafats 17:e regeringsår i Juda som Ahasia, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria, och han regerade i 2 år. Men han var inte någon god kung, för han följde i sina föräldrars och Jerobeams fotspår och förledde Israel att tillbe Baal, och Herren, Israels gud, blev därför vred på Ahasia.